When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå där, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren möter Thomas Holmström, Valtteri Filppula, Jiří Hudler, Henrik Zetterberg, Pavel Datsuk, Johan Fransén, Niklas Kronvall, Jonathan Eriksson, Gustav Nyqvist. Fyra Stanley Cup. Veckans Holmgren möter handlar om Detroit Red Wings mästarscout Håkan Andersson. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt att göra det via Twitter, Niklas_Holmgren, eller Facebook, Holmgren möter, alternativt hemsidan niklasholmgren.nu. Håkan Andersson, Detroit Red Wings, god lyssning. Karl-Göran Håkan Pil Andersson, född den 19 februari 1965 på Södra BB i Stockholm. Hallå Håkan.
Hallå, hej.
Välkommen till Solna.
Tack så mycket, tack.
Du, namnet här, jag trodde det var Phil, men det är ju Pil Andersson. Och det där är ju lite, det är inget, du har ju dubbel efternamn.
Stämmer, ja. Ända sedan jag gifte mig med min fru Veronica 2004. Hon hette Veronica Pil, jag hette Håkan Andersson. Hon var inte så sugen på att heta Veronica Andersson och jag var inte så sugen på att heta Håkan Pil. Så att det åkte in. Så att jag har ett dubbelnamn, stämmer.
Och det var väl lite anonym någon gång, så bokar du in det på Håkan Pil då?
Nej, jag är ganska anonym ändå tror jag. Men jag har inte använt Håkan Pil, och inte.
Du är talangscout för Detroit Red Wings, Director of European Scouting, heter det inte så?
Jo, det stämmer. Mm.
Och vad är det för de som inte är inne i branschen? Kan du ge oss en bild?
Ja, det är ju egentligen ett bra exempel på amerikanernas förmåga att uppfinna titlar. Alltså när man är Director of Scouting, då är man den som, vad ska man säga, rätt översatt kanske det dirigerar. Men alltså jag... Teoretiskt sett så bestämmer jag över var Detroits människor ska åka i Europa. Jag ser mig själv som Europascout bara. Jag har tre medarbetare och vi jobbar som ett team. Men som sagt, var, jag vet i vissa andra fall i NHL-sammanhang så har direkten liksom lite mer övergripande bestämmelserätt.
Men du bestämmer ändå, vilka är det som jobbar för Detroit förutom du här i Europa?
Det är en kille i Ryssland som heter Nikolaj Vakurov. Han har jobbat i CSKA i många år. Nu jobbar han i Sochis hockey, KL-laget. Och sen har vi Vladimir Havluj som är en av stöttepelarna för mig. Han bor i Kladno strax utanför Prag och började jobba året efter jag började för Detroit. Och sen har vi hyrt en ny kille som heter Antonin Rota. En tjeckisk kille som faktiskt flyttade till Finland för att spela hockey. Och har nu spelat ut, han är 23 år nu så att han är förbi juniorhockey. Men han bor kvar där och pratar flytande finska och jobbar med hockey i en stad som heter Jyväskylä, ett par timmar norr om Helsingfors. Så att han är vårt senaste tillskott i Finland. Vi blev ju av med våra andra finska scouter.
Ja, hur funkar, varför sa han förresten?
Han har blivit chefscout för Toronto Maple Leafs.
Jaha.
I Europa alltså.
Ja.
Ari Vuori, han jobbade för oss sen, om jag minns rätt, 2008.
Detroit är en riktig talangfabrik. Ni skickar coacher och spelare och scouter runt om hela NHL.
Ja,
Detroit-modellen står sig stark. Vi ska återkomma till den. Men hur funkar det då? Är du liksom lite personalchef över dem och talar om att åka på dem och de matcherna?
Ja, inte så mycket sånt. Jag hjälper den här finnen lite nu komma igång. Vladimir i Tjeckien är så självgående så att han och jag... vi pratar bara om, jag vill ha han till Sverige ett par gånger om året. Då pratar jag om när det passar för honom, så kan han bygga in det i sitt schema. Ryssen lika så, han är väldigt självgående. Han jobbade för Montreal ett antal år innan han började hos oss. Väldigt självgående, så att de, jag lägger mig inte i deras schemaläggning alls.
Men du är ändå samman, du måste ändå hålla samman det.
Jag tror att egentligen den stora grejen är nog faktiskt att om vi sitter vid draftbordet och jag inte vill ha en kille, då spelar det ingen roll hur hårt de pushar. Då kommer högsta cheferna gå på mitt ord. Mm. Så jag har någon slags sista ordet. Det är nog mest där. Jag har inte så mycket med schemaläggning och sånt att göra.
Den låter de vara lite...
Ja, 9 gånger av 10 är vi ganska överens. Mm. Vi alla scouterna. Så att det är inget stort problem heller här med om jag vill ha eller inte ha, så att säga.
Jag vet ju, jag har ju känt det nu ganska många år. Tiden går ju tyvärr. Eller ja, då är det väldigt mycket i Ryssland. Väldigt mycket i Ryssland. Är det mindre resande nu?
Sen jag har fått familj så reser jag hem lite oftare i Sverige. Förr kunde man åka på en turné 3-4 dagar. Nu kör man till exempel till Karlstad, så kör jag hem igen. Kör hem från Göteborg också. Kör ner på morgonen, sen match, kör hem igen. Så lite mindre hotellnätter har det blivit. Ryssland har ju haft en svacka också. De har inte producerat så mycket NHL-spelare under ett antal år. Nu börjar det ändras lite. Vi börjar se ett par sköna ryssar sista åren här. Så att det blir lite mer Rysslandsresor nu. Men det var en period när Sverige var den dominerande hockeynationen i Europa vad det gällde att producera unga lovande spelare. Så att det blev mycket Sverige under ett antal år här.
Och sen har väl KL varit ganska stark. Men nu är Ruben på väg neråt. Så nu börjar ryssarna titta mot Nordamerika igen, om jag har förstått det hela rätt.
Precis. De hade ju ett par killar som vände hem till och med. De var väl inga stjärnor i NHL, merparten av dem. Men de vände hem och lirade KL.
Kowalczyk var väl rätt bra.
Kowalczyk var väl undantaget, skulle jag nästan säga. Och vad heter han? Nashville-killen där.
Ja.
Men nu, precis som du säger, Radulov. Han vände ju hem i en bra ålder och valde att spela KHL. Fick jättemycket pengar där. Men nu börjar de titta utåt igen. Så det är lite mer ryssa på gång nu.
Tittade på, jag fick något tweet från Elite Prospects i förra veckan, där det visade sig att 9,4% av spelarna i NHL är svenskar. 9,4% är ju häpnadsväckande hög siffra.
Ja, det är häftigt. Vi har ju ett fantastiskt utbildningsprogram. Det uppdaterades ju där i början på 2000-talet och det har ju verkligen gett effekt. För att vara ett sådant litet land så producerar vi mycket bra hockeyspelare. Och NHL är ju alltid på jakt efter sådana. Det har också blivit så att det har aldrig varit mer scouter i Sverige än vad det är. Kanske bidrar lite grann också. På något sätt är det mer killar som får chansen, så att säga.
Men det är lite paradoxalt också, för hockeyn som sport minskar ju i Sverige. Det är färre killar som spelar ishockey. Tjejer har ju börjat nu, men killar som spelar ishockey än förut. Men ändå är det fler än någonsin som spelar i världens bästa liga.
Ja, det faktum att det är barn som börjar spela hockey minskar är ju väldigt oroande. Ingen vet ju om framtiden, men det kan ju vara så att det kommer också leda till att det blir färre NHL-spelare i framtiden. Med en smalare bas så är det ju rimligt att tro att toppen inte blir lika hög riktigt. Så att jag har också hört det där eller läst, och det är ju väldigt oroande. Mm. Och det hoppas jag verkligen. Det är ju sån himla rolig sport, så att man hoppas ju att mer prövar den helt enkelt.
Håkan, du är tumban. Vad det innebär det?
Ja, det är hälften tumbabo och hälften taliban, brukar vi säga.
Finns det någon speciellt karaktärsdrag för folk från Tumba, som är en söderförort alltså?
Jag hamnade ju där när jag var bara 3-4 år gammal. Så växte jag upp där och hade turen att börja lira hockey i ett jättebra hockeylag med bra lagkamrater och bra tränare. Vi hade den legendariska Thomas Storm som tränare under ett antal år. Så att min uppväxt var ju mycket hockey. Det var mycket både sommar som vinter hockeyinriktat. Men det var ju också väldigt bra lag. Vi håller ihop många av oss fortfarande. Alltså. 50 år gamla och pratar och träffas och håller på. Så att det var mycket hockey där ute i Tumba. Tumba har ju producerat lite andra bra spelare också genom åren. Både yngre och äldre än mig. Så att...
Nej, du är 65, du spelar samma lag som Kalle Berglund, som också varit med i podden förresten.
Ja, precis.
Ja.
Ja, Per Nygårds lirade med oss. Han var ju uppe lite i elitserien. Och Harry Thiel, en kille som var superduktig under tonåren, kom och spelade AIK och så vidare. Thomas Bjur spelade AIK. Det var en del killar som var med där.
Men ni hade ju under Thomas Storm, det var ju lite kultstatus över Tumba 60. Ni var ju lite galna där ute. Ni hade ju egna metoder.
Ja, det hade vi verkligen. Ja. Alltså, Thomas var ju en otrolig nytänkare. Han hade ju en av sina ledstjärnor var ju Werner Persson, och legendarisk tränare. Och Thomas, han vred ju och vände på allting och gjorde det ibland bättre, eller oftast bättre. Ibland blev det lite sidovägar. Men det är som jag brukar säga, om man ska gå i täten och utveckla någonting, då får man räkna att man går in på någon återvändsgata ibland. Mm. Men om man ska gå i täten så gör man, och det gjorde han verkligen. Så vi tränar ju både mer och annorlunda än de flesta lag.
Ja, för det var ju metoder som idag är vanliga, som ni då för, ja vad är det, 30 år sedan? Mer än det.
Ännu mer, ja. Precis. 35 år sedan så tränade vi. Det var i princip stående under ett par somrar att var man hemma så var man och tränade 2 gånger om dagen med laget. En förmiddags- och en eftermiddagsträning. Åkte man på semester med familjen, ja, då var man borta. Men var man hemma så var man där. Så kunde våra somrar vara. Och det var ju viktigt. Och tack och lov så insåg ju Thomas att här gäller det att göra roligt. Va? Så det kunde ju vara simtävlingar. Ner dit och så simma. Och vem kan dyka längst under vattnet? Och vem simmar fortast dit? Och vem klarar att springa upp och runda det där trädet och sen ner till vattnet igen? Och det var liksom på den nivån. Va? Han gjorde det roligt hela tiden.
Det var kettlebells, alltså det fanns ju inte då, men han var nere på skroten, vad jag förstår, och hittade gamla grejer som ni skulle lyfta, och det var, ni sprang i grustag och det, ja, berätta.
Jajamensan, sanningen var ju den faktiskt, det är väl preskribet nu, att Thomas har ju då monterat ner befintliga maskiner från grustagen för att han ville ha deras hjul som vajrarna snurrade i. De hade vi ju tränat, så jag vet att han har vid tillfällen skruvat isär maskiner så att de har mer eller mindre kollapsat för att han vill åt deras hjul. Det här är ju som sagt var preskriberat, ja. Tack och lov. Så att, det byggdes alla möjliga träningsgrejer. Han stod och borrade hål i puckar och smälte ner bly, och innan tyngre puckar tillverkades, så han gjorde sina egna som vi använde både på isen och utanför isen. Och han fick tag i glasfiberskivor här och där, plexiglasskivor. Vi höll på med masonitskivor under en tid. Det köptes massor med silikonspray för att det skulle glida bra på de där masonitskivorna. Ja, det var hela tiden en kreativt tänkande. Mycket, han var ju ledande såklart. Vissa killar hängde på också och hittade på grejer. Men Thomas var ju den som ledde laget så att säga.
Ja, det är många som pratar om Thomas Storm som, ja, han har gjort ett intryck.
Ja, det tror jag.
Jag får intervjua honom, tror jag. Ja.
Ja, det skulle du göra. Ja. Där finns det historier. Oj, oj, oj.
Ja.
Allt från våra träningar till han, jag vet någon gång han åkte till Ryssland, för ryssarna var ju väldigt framträdande då, och blev utkastad ur rinken alltså. Han var inne och kollade på en CSKA-träning och träningen bara stannade upp. Och tränaren pekade upp mot honom och han tänkte, jaha, vad händer nu? Det tog 2 minuter så kom det 2 militärkillar och bara släppa ut han ur hallen. Han skulle inte vara där och kolla, tyckte Tichon.
Det var ju mycket den Werner Persson. Det var ju alltså den ryska. Du i skolan hade den ryska ishockey... Ja, skolan.
Ja, det kan man säga. Och den i sin tur vet jag, för det har jag sett gamla filmer som Thomas visade oss. Den kommer från den, jag tror att det var den rumänska eller bulgariska brottningskulturen bland annat. De körde mycket övningar med fristående, sånt som är på modet idag. Var ute och träna i skogen med stockar och grejer och springa över stock och sten och hoppa och göra kullerbyttor. Jag har sett flera sådana gamla filmer som Thomas hade fått tag i, som han tittade på och sa, kolla det här är bra, men jag tror man kan göra det där ännu bättre. Om vi ändrar så, då blir det mer hockeylikt. Och det var liksom, det är så han fungerar.
Och ni svalde det där med Hull, ni tyckte det var kul?
Ja, alltså både ja och nej. Det, överlag när vi tittar tillbaka så tror jag många killar tycker det är kul. Thomas själv har sagt till mig någon gång, han är lite orolig för att killarna har fått utslitna kroppar. För han hade kanske inte alltid koll på, om man hoppar ner från en plint med en vikt på ryggen, vad händer då med ryggraden liksom? Så jag vet att han är lite orolig så där, och det där vet man ju mycket mer idag med modern forskning om vad man kan göra och inte göra. Men överlag tror jag vi gillar, och många killar vet jag säger än idag när de är vuxna, att i och med det vi gick igenom så är mycket annat i livet inget jobbigt. Om någon säger till mig att vi ska gå i 2 timmar, ja kul säger jag. Många andra känner, åh vad jobbigt, eller vi ska ut och springa i skogen i 1 timme, men det går ju inte, det är ju massa bara grenar i vägen. Nej, det går visst, det har jag gjort redan när jag var 12-13 år. Thomas hade under höstarna så brukade han vänta. Vi körde fysträningar då. Man var ju mindre på is på den tiden. Isarna har varit färdiga senare och så vidare. Det var ju lite en stor grej när man fick träna in i en hall. Så vi väntade på att vår Rösterhage skulle få is. Då körde vi fysträningar och han brukade vänta helt säkert med flit tills det blev dåligt väder. Någon gång i oktober, regn och rusk. Då fick vi köra de här så kallade viljepassen som du nämnde. Mm. Då fick alltså vi två och två fick man bära en vikt medan man joggade. Jag tror att det var mellan 5 och 6 kilometer över till det där grustaget. Och det är ganska långt när man är ung med en vikt. Och sen höll vi på där i 1,5-2 timmar och så joggade vi hem. Och det hände att barnen grinade, det stämmer. Just de passen tyckte man inte var så kul. Men det fanns ju det har man ju fattat i efterhand, att när vi gick och han tyckte det var dåligt tempo, han gick bakom oss på match, så sa han till assisterande tränaren då, Janne Winbäck: Janne, det är lite dåligt tempo, vi kanske borde köra ett viljepass till. Då gick tempot upp ganska kraftigt i den matchen, det kan jag säga.
Men det är ju faktiskt en handfull av er, 5-6 stycken som från det laget, Tumba 65-er, som idag lever på ishockeyn, som har det som sitt levebröd.
Ja, ja. Jo, det stämmer.
Det är Challe, det är du, det är Nygårds och det
är... Ja, och ett par killar till som spelade. Ja, Harry Tela var ju väldigt duktig och lovande i AIK där. Och några andra som spelade i Allsvenskan också. Så att det var... Tompa Bjur kom ju till AIKs A-lag också. Mm. Han är 66, men han körde ju med vårt lag.
Och några som jobbar på förbundet också och sånt där.
Ja, Lasse Brandin, ja, precis. Jo, ja, det är... Så det är jättekul. Jag tror att det, för de allra flesta så har det verkligen... Hockeyn har varit en del av deras liv. Det tror jag nog faktiskt.
Varför blev det hockey för dig? Jag menar, i Tumba där ute, det kunde ha blivit vilken sport som helst. Även om hockeyn alltid haft ett starkt fäste ute i Tumba och Rösterhage. Varför blev det hockey?
Ja, det är ju jätteintressant. Jag kan inte riktigt svara på det. Jag bara minns när jag åkte på min första träning. Vi hade en kille som spelade i Västerås ganska länge, Fredrik Nilsson. Hans pappa, Björn Nilsson, var alltså tränare när jag började i Tumba. Den säsongen jag började, då var han tränare. Sen så året efter blev det Thomas som kom in. Och jag har några vaga bilder av mina första träningar. Vår första match som vi förlorade med 11-1, för övrigt minns jag. Jag tror det var mot Spajf från Södertälje.
Gjorde du målet?
Jag gjorde faktiskt
målet. Ja,
och det var ren jävla tur. Jag åkte längs kanten och sköt utifrån den sämsta vinkel man kan skjuta och pucken hitta in. Och jag ramlade ner i sargen och kom upp och de sa, det blev mål. men,
vilket år var det här då?
Ja, det var nog, 70... jag tror att jag var 9 eller kan ha varit 10.
Ja, 74 då.
Ja, jag är född 65, så det var runt 74.
Första målet mot Spajf, förlust 11-1. Ja, men då...
Om jag minns rätt så var det så, ja, ja. Faktiskt. Men Norsborg hade hockey då, superbra. De spöade på oss ordentligt. Men det tog bara något år, om jag minns rätt, så slog vi dem första gången. Och det var stort, kom jag ihåg. För jag tror de hade gått väldigt långt i den här, det heter ju Sankt Erikskuppen då. De hade gått långt, så att det var när vi kunde vinna över dem något år senare med Thomas som tränare, då det var stort, kommer jag ihåg.
Det var aldrig tal om att det skulle bli fotboll eller tennis eller något sånt där.
Ja, fotboll lirade vi på somrarna och det var så enkelt så att, och det var en, jag förmodar att det var Thomas. Vi bildade alltså ett lag med mestadels hockeykillar som lirade fotboll i serien i Sankt Erikskuppen också. För att göra någonting annorlunda. Träningarna, jag tror inte vi tränar speciellt mycket fotbollsträningar. Det var nog hockey på sommaren också på olika sätt. Men vi lirade i en serie och hade ett lag liksom. Så att det var lite fotboll också.
Men du kände att hockeyn var din sport? Eller var du,
ja,
var
jo,
du
det kände jag.
Eller var du lika bra i...
Nej,
du var bra.
Nej.
Du var,
jag hade problem med platser i fotbollslaget. En grej som jag minns lite grann, det var att jag kom på att det var inte så många som ville lira på vänsterkanten. Så jag ställde mig nötte och lyckades få till en halvhygglig vänsterdoja. Så jag kunde springa på vänsterkanten och liksom göra ett inlägg ungefär, va? Och då kände jag att det var nog min biljett till att få med överhuvudtaget. För jag var inte en av de bästa i fotboll, det var jag inte.
Hur var det i skolan då?
Skolan var bra upp till sexan, då hade jag ganska höga betyg. Sen så tog hockeyn över, tror jag. Så att det blev helt okej. Jag gick 7-8-9 och fick okej betyg så där, och sen så sökte jag in på hockeygymnasium i Gullmarsplan. Mm. Och där gick jag ett par år och där var också alldeles för lite skola tyvärr. Man har ju tur att man har fått det jobb man har fått. Annars hade jag med mina betyg inte fått. Det var lite över tre då. Det var 1-5 betyg på den tiden. Så att det var lite över tre, så det var väl acceptabelt. Men jag vet att både mor och far faktiskt muttrade lite om det där.
Favoritämnen? Förutom idrott då?
Ja, vad har vi haft?
Geografi är ju bra i ditt jobb och kunna.
Geografi, ja. Jag hade hyggligt lätt för att plugga, så jag hade ganska bra betyg i svenska, matematik, de här ämnena. Sen tappade jag matematiken lite när, 8-9 där det kom ekvationer och sånt. Men sen kom jag ihåg att vi hade en väldigt bra lärare på hockeygymnasiet där. Vi gick ju på Gullmarsplans vuxengymnasium, så man pluggade ihop med vuxna då. Men vi hade en väldigt bra lärare i företagsekonomi, så att det blev väldigt roligt sista året. Så det kom tillbaka lite, det är ju lite åt matematikhållet där, så att men inga jättefavoritämnen sådär.
Mamma, pappa Göran var ju lagledare i många år.
Precis.
Vad jobbade pappa och mamma med?
Mamma har varit sjuksköterska alla år, utbildad sjuksköterska, och jobbat under ett antal år, jobbat natt då, både på Uttrans sjukhus i Tumba, och hon har jobbat lite i Södertälje också. Pappa har varit i databranschen faktiskt sedan slutet på 60-talet, från när jag föddes. Så att han... Jag kommer ihåg att jag var med honom på... Det var inte samma datorer då som det är nu. Det var ju datorer stora som rum, som bara kan göra en hundradel av vad din lilla laptop kan göra idag. Men han har jobbat, och så han har haft egna datafirmer och jobbat åt andra, jobbat åt Strålfors vet jag, och VM-data lite också.
Du var en lovande, riktigt lovande center, Håkan. Du nådde TV-pucken, och Tumba 65 var en av de bästa, och jag har hört mig för lite grann. Du hade din peak som hockeyspelare någonstans mellan 12 och 15 år, säger de till mig.
Ja, det stämmer nog. Vårt lilla Tumbalag, alla bodde... Vi hade en kille som hette Rolle Johannesson. Han bodde i Tullinge. Annars så bodde alla de flesta i Tumba. Så vi bodde... Jag tror att förutom Rolle då, som bodde 9 km från rinken, så räknade vi ut att det var ingen som bodde längre än 3-4 km från rinken. Så för att vara ett sånt litet lokalt lag så gick vi ju... Vi var i final i något som hette 70-aden. Det var ju alltså SM kan man säga för ungdomar när vi var 12 eller 13. Fick stryk av Södertälje faktiskt. Och sen så kom jag och tre andra killar då, Harry Tiala, Lasse Brandin och Leffe Andersson, kom med i TV-pucken, det stämmer. Men jag brukar säga att med min egen scouting-erfarenhet så var jag ingen förlust för hockeyn.
Alltså?
Faktiskt. Nej, jag tror att jag var...
Berätta om du skulle skriva en rapport, ja, om dig själv. Hur hade det låtit då, om du försöker vara ärlig?
Jag ska vara ärlig, jag jobbade rätt hårt, men jag spelade en väldigt ofysisk hockey, så jag tror inte jag var så svår att möta utan puck. Jag var ganska bra på rören och ganska spelskicklig. Så framförallt de andra killarna jag nämnde här, de var ju, jag spelade ju center, så jag la en del bra passningar, men de var ju duktiga på hängaren och liksom vassa forward, så att jag känner lite grann kanske att jag levde på dem mer än de levde på mig. Det är klart någon måste passa fram, men scoutingrapporten då, vid 15-16 års ålder, hade vi blivit en ofysisk spelare med ganska bra kondis och jobbade upp och ner och lite spelsinne. Men inte tillräckligt bra för att gå vidare upp på de här tuffare nivåerna, tror jag. Spelade ju Hammarbys juniorer en säsong innan lumpen där då. Gick väl rätt okej i och för sig. Jag var 18 år och spelade deras A-juniorer. Gick väl halvdant, men sen så pajade knät, så jag opererade, så jag kunde inte riktigt avsluta den säsongen. Och sen åkte jag in i lumpen året efter på hösten, och då var jag i lumpen i Linköping. De ringde faktiskt mig, men jag valde att tacka nej då. Jag tror att mitt driv inte var sånt heller vad det gällde att träna och det, så att jag... Det kan man nog lägga till scoutingrapporten, att sakna lite driv där för att nå toppnivån.
Inställningen, ja.
Ja. Det kan man ju säga till exempel om Challe då. Han bodde ju i Salem, och vi var ju till en killar som brukade festa på helgerna. Mm. Och Challe kunde vi oftast bo hos i hans hus. Hans mamma och pappa var borta, eller det var okej att bo där. Så att vi bodde över ibland, men jag minns ofta man vaknade på söndagmorgonen av att dörren klickade till där uppe. Då var när Challe stack iväg på träning. Och vi andra hade lagom, vi hade knappt vaknat liksom. Och han hade tagit lite lugnare på kvällen innan, men varit med, men så drog han och träna. Så det är ju en av anledningarna till att han är så bra, att han liksom kände att det där är så kul och häftigt, så det vill jag göra.
Ja, men ni höll ihop det där laget ändå upp till till pojkåldern, och sen spreds ni väl ut över till Hammarby och Huddinge och AIK och allt sånt där. Men
precis.
Ni höll ihop det där 65-laget i Tumba, ja, länge.
Ja, det gjorde vi. Ja, och vi träffas faktiskt fortfarande, en del av oss, folk har ju flyttat och sådär, men vi, det händer att vi träffas. Det var senast några år sedan var vi ute på mitt landställe. Då var vi 8-9 killar som dök upp. Och jag vet att det är någon grej planerad nu senare i november här också. Mm. Så jag kan tyvärr inte komma loss. Men, så det, vi umgås väldigt mycket. Mm. Och vi har haft två gånger har vi arrangerat turneringar också. Där SSK, AIK och Djurgården har dragit ihop. För man blev ju lite kompis med lite av killarna där då, under TV-pucken och sånt. Så de har dragit ihop sina gamla lag. Så har vi kört veteranturneringar. Fantastiskt roligt.
Och efter lumpen då, hade du lagt ner ambitionen totalt om ishockeyn. Du knät höll inte och du hade kommit ifrån hockeyn lite.
Ja, jag hade kommit ifrån hockeyn lite. Nu hade man ju kompisar som spelade. Så jag kollade lite och så. Men det som kom in då som var en stor grej för mig, det var jag tog ett taxikort för att ha någonting att leva på.
Ja, det är därför du hittade hit det så bra då.
Ja precis. Ja. Men jag började jobba med fiske. Så det blev ju en stor grej för mig då. Så att jag och Christer Rockström har alltid varit fiskintresserade. Så vi fann ju varandra ganska tidigt. Han var ju hockeytränare i Tumba också då. Mm. Och blev en personlig vän. Och vi köpte faktiskt en båt ihop.
Ja, den gick tillsammans i 30 år. Och Rocky sa, för jag pratade med Rocky när du skulle komma. Han sa, när vi åker ut med båten är vi som sedinarna, sa han. Vi behöver inte prata, vi bara kör ut. Och...
Ja, men det stämmer faktiskt. Jag tror att jag var 15 eller 16 när jag med hjälp av min far då, som fick skriva på alla papper, köpte min första båt ihop med Christer. Han var väl, vad är han, 7 år eller mig, 22 eller något sånt där. Sen har vi haft båt ihop sen dess och har fortfarande. Mm. Så fisket tog över och sen så blev jag och Christer också då fiskeguider. Både längs i Stockholms skärgård här. Vi tog hand om utlänningar som kom hit och fiska och även i Norge på ett par olika laxälvar.
Och du har även varit fiskeguide nere i Argentina, Håkan, berätta, det känns ju exotiskt.
När vi började jobba i Norge då, och även här längs kusten, så fick vi kontakt med ett par killar som höll på med det här. Och de i sin tur hade precis börjat samarbeta med vad som visade sig vara världens största resebyrå för jakt- och fiskeresor. De heter Frontiers och ligger utanför Pittsburgh. Så att när de hade skickat lite folk något år eller två till Norge och själv varit och hälsa på, så sa de, vi håller på att starta ett ställe nere i södra Argentina, i Eldslandet. Vi behöver några som åker ner. Så att i steg ett var det faktiskt två andra av guiderna då, svenska killar, Rollo och Jonas, som åkte ner. Men sen så kunde den här Jonas inte åka året efter, så då hängde jag på ner också. Och det var fantastiskt. Det var ju, Argentina är ju ett jättehäftigt land. Det är ju bara massa natur. De har ju en jättestor stad och Buenos Aires huvudstaden. Sen är ju, i alla fall på den tiden, var näst största, landet är ju jättestort. Näst största staden var bara någon miljon invånare. Så att det var mycket natur där. Det är jättebra fiske till att börja med. Man träffade en del av dem, faktiskt så var det folk som hade varit och fiska i Norge. Amerikanare som hörde, är du och Rolle där? Ja, men då kommer jag ner. Så det var en del folk som man hade lärt känna som kom ner och fiskade. Så jag tyckte det där var superkul. Och sen jobbade jag i Norge också som fiskeguide.
Din specialitet som fiskare är flugfiske, har jag lärt mig också. Mm. Du fiskar till och med gädda med fluga.
Ja, stämmer.
Ja. Vad gör en bra flugfiskare? Vilka egenskaper?
Det är väl ungefär som vanligt fiske. Det är lite svårare att lära sig att kasta fluga. Alltså ett vanligt spinspö, det är ju, man har ju en vikt längst fram som drar ut linan. I flugfiske så är ju linan vikten, så att det gäller att sätta fart på den i luften på ett sånt sätt att den sticker iväg av sig själv, lite som en samlad liksom loop, kan man säga. Så det tar lite tid. Annars är det som vilket fiske som helst. Man försöker läsa var fisken finns, kasta dit, i det här fallet flugan då, och så nappar det som attan förhoppningsvis.
Är du bra på att nöta? Du sa att du kom in i fotbollslag och då nöter du vänsterfoten. Här måste du ju nöta också för att få rätt kastteknik.
Jag tror jag har blivit sämre. Jag har varit bra att nöta. Nu, man har insett att många fiskar, det är ganska ovanligt att de nappar på nötning. Utan oftast, det är bättre att leta på ett nytt ställe då, och hitta en fisk som är nappbilligare. Men flugfiske är kul. Jag fiskar mycket spinn också i skärgården här. Jag och Christer ute med våran båt, så att fiske har ju blivit en stor del av mitt
liv. Ja, jag har ringt någon gång till er. Vi har pratat, och du och Christer och Garpenlöv är ju med i det där gänget och fiskar också. Så ja, jag har varit och fiskat. Ja, gick det bra? Nej, gick ingen vidare, det blev bara 30 gäddor. 30 gäddor har inte jag fått hela min karriär. Och det, alltså, ni är Vad är hemligheten? Är det ställena eller är det hur man fiskar?
Det är faktiskt både och. Ja. Man ska lära sig var gäddorna finns. En av de stora, eller två ganska enkla grejer som gör, tror jag, oftast att man ökar på fångsten dramatiskt, det är fiska där vinden ligger på. Många vill ju vara i lä. Gäddan simmar dit där vinden ligger på, av den enkla anledningen att om vinden är någorlunda tung så knuffar den dit all småfisk. De orkar inte simma mot vinden. Så har det blåst ett dygn åt något håll, då är det massa fisk i den ändan av sjön. Där är gäddorna. Och sen det andra är att man inte ska bara veva monotont. Man ska veva, stanna, veva, stanna. Fiskarna älskar, gäddorna älskar när grejerna går fort och sen stannar. Då hugger de.
Ja, det.
Men alltså det, och sen är ju, man har ju lärt sig mycket genom åren vilka platser som gäller och så.
Jag har träffat många intressanta människor också som fiskguide. Jonathan Reed som...
Ja, precis. Nathaniel Reed, ja.
Nathaniel Reed, ja.
Han kom över till Norge, stämmer. Han
justitieminister?
Vice inrikesminister.
Inrikesminister,
ja, stämmer. Han
i USA, ja.
Han blev som en vän. Han har varit och hälsat på i Florida och han har bjudit med en på fiskeresor och sånt. Och han jobbade under Nixon, var ganska hög. Han är ju fiskefanatiker, alltså 10 gånger mer fanatisk än vad jag och Christer är. Mm. En gång var jag i Detroit, så kom jag hem, så ringde han och så sa han: "Ja, vad har du gjort? Jag var ju i Detroit." "Va, har du varit i Detroit?" sa han. "Ja, men varför kom du inte ner? Nu blir jag nästan sur." "Ja, men jag hade ju bara 1,5 dygn ledigt." "Ja, men jag hade ju kunnat skicka upp planet. Du hade i alla fall kunnat varit nere någon eftermiddag och hälsa på." Ja. Sa han. Så han lever ju i en annan fiskevärld.
Ja, men ni har väl också lite sådär, flyger ut i vildmarken i Ryssland med helikopter och...
Ja, han bjöd mig och några andra killar från det här gänget som var fiskare i Norge till Ryssland för några år sedan i september. En hel veckas fiske med honom då. Det var fantastiskt roligt. Då flyger man in till Murmansk. Vi flög via Finland. Ett tag hade de också flygter via Luleå. Vet inte om de har fortfarande. Sen där hoppar man på en helikopter. För det finns inga vägar. Så man flyger en timme eller en och en halv rakt ut norra kusten på Murmanskhalvön. Och så har de byggt en fiskekamp där vid älven. Så bor man där och äter och fiskar. Fantastiskt bra fiske. Fantastiskt roligt. Jag har varit där ett par gånger med en annan kompis som har ritat kartor också. Åt de som driver fisket. Så att jag har haft förmånen att vara där uppe 7-8 gånger. Och det är fantastiskt fisk alltså, och fantastisk natur.
Tar ni upp, slänger ni tillbaka all fisk? Eller älskar du att äta fisk också?
Älskar du att äta fisk, brukar behålla fisk. Tycker inte om gädda, tycker om lax, gös, abborre. Där uppe så har de faktiskt lagstiftat. Så man får inte behålla fisken från de här älvarna. För att fisket ska fortsätta vara bra. Så att där är det, köket får ta upp en lax i veckan eller något sånt där, tror jag, på de här fiskekamperna. I övrigt så måste all fisk släppas i.
Ja, då var du fiskeguide och du körde taxi och du var ute på helgerna och hade trevligt. Ja, vad hade du för funderingar i övrigt då kring livet då?
Jag tror att det var ganska bra där. Den här Frontiers, den amerikanska resebyrån, de ville att jag skulle jobba med för dem. Så att jag var i Argentina på vintern, Norge på sommaren. De var inne på att hitta höstjobb åt mig någonstans. Det pratades om Bahamas eller Florida. Så att jag skulle kunna jobba vidare med det där. Så att det var väl någonting som jag övervägde.
Ja, men så kom ishockeyn in i bilden. Berätta, Christer Rockström som hade varit i Detroit och hittat Niklas Lidström, han skulle byta till New York Rangers och ni var ju gamla fiskekompisar. Berätta hur det gick till, rent konkret.
Christer jobbar ju den draften. Jag tror att det var 89-draften. Som för övrigt kanske är den bästa draft något lag har gjort. Med Lidström och Fedorov och Konstantinov och några till som spelade för Detroit.
Draper också, va?
Nej, inte Draper, men Sillinger var ett av namnen. Och så var det, jag tror det var Jason York också, ja, och någon till. Jag tror vi tittar på det där.
Nej, det var Sillinger jag sökte. Ja, Sillinger.
Det var 6 killar som spelade NHL-matcher totalt, varav 3 blev stjärnor då, liksom megastjärnor, 2 av dem. Och Konstantinov hade nog kunnat bli det också. Det inte hade hänt. Men i alla fall så Christers chef då, Neil Smith, blev ju general manager i Rangers. Han valde att flytta med honom. Christer, om jag fattar rätt, vi var ju goda vänner. Han frågade mig, är du intresserad? Och jag kliade mig lite i huvudet av vad gör du? För han hade gjort det på år, men jag hade inte tänkt så mycket på det. Vi fiskade på dagarna, så drog han iväg och kollade någon hockeymatch. Och jag gjorde mitt. Så vi pratade lite om det. Detroit hörde inte av sig i det skedet på sommaren där. Men sen så, om jag minns den här historien rätt, så var det så att Don Meehan kom över, en av de stora spelaragenterna. Och han sa till Christer: du, Detroit har inte hittat någon på ett par månader nu. De vill ju gärna ha någon här borta. Hade inte du någon som du pratade om? Jo, det är Håkan. Det här är Håkan liksom. Så han introducerade mig. Och då frågade, det var ju Christers totalt, för han kände ju Don Meehan då. Och så Don Meehan sa till mig: Detroit har bett mig leta efter någon. Nu när jag suttit och pratat med dig ett tag här, känner jag att ja, jag kommer rekommendera ditt namn och ta ditt telefonnummer. Är det okej om de ringer dig? Och ja, sa jag. Vi kan prova liksom. Ja. Och på den vägen var det. Så de ringde ett tag senare, så blev jag anställd över telefon där.
Visste du vad du skulle göra då?
Ja, Christer hjälpte mig lite. Han visade. På den tiden var det ju inte datoriserat. Så man hade ju papper där man skrev rapporter. Och det var sådana här med typ karbonpapper emellan. Mm. Så att det kom ut i 3 eller 4 ex om jag minns rätt. Och så drog man loss ett ex till sig själv. Och så la man de andra i ett kuvert. Skickade över dit. Så kom det till våra, det kom till kontoret. De paketerade om det, skickade vidare till Kenny Holland som var chefskatt då. Han hade tagit över efter Neil Smith. Det var hans första år. Så kunde han läsa mina rapporter. Och så ringde han ibland och sa: hör, ja, den där killen, tycker han är så bra? Och så vidare. Så hade vi lite snack över telefon sådär. Sen kom han över vid jul. Det var första gången jag träffade någon från Detroits organisation då. Mm.
Kände du att det klickade, att det liksom funkade direkt med Ken Holland? För nu är ni ju så tajta, så det sägs ju att Håkan Andersson, hans jobb i Detroit är ohotat så länge Ken Holland är general manager.
Ja, vi har känt att Ken, de som har träffat honom vet ju, glad, lättsam, otroligt bra hockeyhjärna. Bästa scout jag har träffat, tror jag. Christer får ursäkta det här, men Ken är ju fantastiskt bra människa och bra scout, så att vi klickade ganska snabbt. Jag vet, det vore kul att höra vad han tyckte om mig så där i efterhand, men
för kan du ordna så jag kan göra honom i podden?
Vad sa du?
Kan du lösa så att han kan,
du får nog ta över dit då, då kan jag göra det. Ja,
han har varit här i Sverige, han var med i Kalle i studion. Han var så trevlig så.
Ja. Han är supertrevlig. Ja. Jag bara vet inte direkt när han kommer till Sverige nästa gång, men i alla fall så vi hade det bra ihop. Vi hade det bra ihop. Han kom ju över här. Han och Christer har ju blivit, de var ju vänner också, så att det var väl ganska bra. Det var mer att man inte var så säker i början på vad man gjorde. Men Christer vägledde mig lite och Kenny hjälpte mig jättemycket, så att det kom väl igång. Mm. Gjorde det.
Vad var de första instruktioner du fick då? Här kommer du, fiskeguiden från Tumba, och så ska jag börja hitta hockeylirare. Vad var det första som
en sa? Av de grejerna som jag minns, det var att det hade varit ett junior-VM det året. Jag började ungefär i oktober, jag minns inte exakta datum, men, och jag var ju inte på junior-VM det året. Det gick ju som alltid då mellandagarna och över nyår och så. Christer var där, kom hem. Kenny sa till mig: Sverige har en back, Mattias Olsson tror han hette. 70-71. Han var jättebra där borta. Han måste du kolla på. Okej, inget konstigt med det. Iväg och kolla och kolla på matcher. Och kunde fan inte se någonting som var spännande liksom. Så jag var tvungen att fråga Christer. Och han var schysst nog att säga: vet du vad, sa han, jag har sett Mattias Olsson innan det och efter det. Han hade sitt livs JVM. Jag tycker inte han är en NHL-spelare, men allt han sköt på gick in i junior-VM. Han kunde skjuta från blå, sa Christer. Den studsade på 3 man och in. Och nästa gång sköt han, tog på en grilla in. Tredje gång sköt han, fladdrade till, studsade på plocken in. Så han gjorde liksom 5-6 mål eller vad det var i den turneringen. Så då kände jag... Så att då kunde jag, för jag tänkte så här, panik liksom. Han är bra, varför ser jag inte det, kände jag. Så att... Då stod jag på mig och skrev att jag ser ingenting bra riktigt liksom. Och han blev ju aldrig någon sån typ av spelare heller. Så det var en av mina första minnen just hockeymässigt som scout då. Mm.
Men rent konkret, ni får ju naturligtvis lite vägledning när det gäller vilka som är med i landslag och sånt här. För den gallringen gör sig lite grann åt er och vilka som spelar i de bästa lagen, så att säga. Så att, men hur oförutsättningslöst tittar du på spelare på en match?
Jag tittar väldigt förutsättningslöst, måste jag säga. Jag känner att... och det började ganska tidigt. De första riktiga ålderskullen som jag tittar på, de var ju födda 72. Den här Mattias Olsson som jag pratade om, han var ju, jag tror han var sista års junior, så att han var motsvarande 96 i år då. De vi tittar på, den kullen som var för ung och draftade förra året, det är ju 98. Och det var 72-orna då. Micke Nylander, Micke Renberg, lite såna killar. Thomas Holmström draftade jag ett tag senare. Och han är ju, alltså, det är ett bra exempel därför att,
ja, det är ditt första pick, eller hur?
Var ja,
första,
en av de första som
i
blev
i tionde rundan.
Ja, precis. Om man hade gått, om man hade haft förutsättningen att alla måste kunna åka griller, då hade man ju lagt Thomas Holmström åt sidan. Många gjorde det också. Jag kan väl nästan säga att de gjorde rätt, alltså, han blev ju bra, så att vi gjorde ju rätt. Men på ett sätt så är det ju jäkligt svårt att gå hela vägen om man är lite halvknackig åkare som han är. Det är bara det att han har ju så himla många andra egenskaper. Så han dök ju upp på min radar några år senare. Han var ju inte 18-åring då. Men för att gå tillbaka till din fråga där, jag kollar ju förutsättningslösa. För alla spelare är ju en kombination av sina egenskaper. Man kan ju vara superåkare men ändå inte ha massa andra grejer som man behöver för att spela NHL. Så jag försöker vara väldigt öppen första gången jag ser någon.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men gå tillbaka till Thomas Holmström, för det var det första, den första spelaren som liksom du sa, det tar den här killen. Jag vet inte om man kan säga om man kan ha ett genombrott som scout, men på något sätt det var ändå ditt första, det var din första pick så att säga, eller hur? Som de
ja,
lyssnade.
Nu borde jag kanske kollat noggranna innan jag kom till det, Niklas, men jag tror att det var det. Och jag var ju med. Men det var ju inte jag på något sätt. Första sommaren när jag var på draften, då valde vi ju Slava Koslov. Han var ju 72. Men han hade varit och spelat med ett ryskt lag i Detroit-området året innan. Och alla hade sett hur jävla bra han var. Och sen så var det VM på den tiden, precis som nu, så gick vi, då var det EM för 18-åringar. Det gick upp i Övik och jag var där. Och om jag minns rätt så vann han skytteligan då. Så jag kunde inte annat än instämma liksom. Detroit var ganska inställda på att vi kommer drafta Koslov. Och det var knappt de hade tid att fråga mig, vad tycker du liksom? Men jag bara, ja, han ser kanon nu, vi kör på honom. Han gjorde ju vad han ville upp i den där turneringen mot jämnåriga så att säga. Så att där var jag ju med och det var ju första året. Men sen tog det ett par år innan vi draftade Thomas Holmström. Det kan ha varit något namn däremellan. Det skulle man kanske ha kollat. Men han, det var ju väldigt speciellt. Det var Niklas Wikegård som ska ha kredit där. Vi kände varandra lite grann. Jag ringde och snackade med honom. Är det några bra unga i det? Det var ju norra allsvenskan då. Det var uppdelat om jag minns rätt. Ja, fan, den bästa unga nästan. Han har jag här i Boden. Thomas Holmström. Och jag hade sett ett läger. Han är 73. Med 73-erna inför det här U18-VM då. Det var typ andra år jag började. Då var Thomas Holmström med i den här breddtruppen men blev bortskalad. Han var en liten rackare. Intensiv som mattan låg i, men han var ju inte tillräckligt effektiv. Så att i det läget var det ju rätt av dem att skala bort honom. Men då hade han kommit igen och tränat som attan och blivit stor och stark där uppe i Boden. Så att han var duktig, varpå jag kände att det där måste man åka och kolla på. Och precis då som Niklas Wikegård hade sagt, så var han bra liksom. Han var effektiv, han gick på mål, han checkade bra, han spelade mer fysiskt i Sverige än han gjorde sen i Detroit. Så att, ja, han åkte med på listan och valde sin sen runda sen.
Hur kändes det då att få sitt första liksom, det som sagt, det var tionde runda, det finns ju inte så många runder idag.
Nej, precis. Det var ju, ja, det var ju både spännande och läskigt såklart. Man ville ju se hur han utvecklades. Sen tog det ju något år, jag kommer inte ihåg exakt tidsramarna där, men sen var ju med i Luleå och vann SM-guld
96, ja.
Ja, var duktig och liksom började nosa på land.
Demolition Man gick han under smeknamnet,
ja,
då.
Och lite med all rätta, för han smällde ju på bra i Sverige. Det la han ju åt sidan ganska snabbt i NHL, och hans förklaring var att skott blir tokig om inte jag är där jag ska vara, så jag har inte tid att tackla. Så fort vi förlorar pucken, då måste jag jobba hem.
Skott i bomben,
ja. Ja, precis. Så att han la ju det åt sidan lite. Men han var ju samma tuffa spelare mentalt, så att han, det har vi alla sett. Han tar ju oändligt mycket med stryk och är fortfarande i de rätta områdena, så att säga.
Om vi tittar då, Håkan, för att du har ju fått ett rykte om det, att hitta spelare lite längre ner. Jag menar, de här stora kanonerna som McDavid och Eichel och allt vad de heter, de känner ju alla till. Men att hitta de här guldkornen lite längre ner, va, som du har gjort. Jag läser innantill här, det är Filppula, det är Henrik Zetterberg som jag gick som 210 totalt, vill jag minnas. Det är Pavel Datsuk, det är Franzén Johan, det är Niklas Kronvall. Jonathan Eriksson gick ju sist av alla spelare totalt i draften, alltså. Det fanns inte ett namn efter honom att välja.
Nej.
Gustav Nyqvist var väl i och för sig över och spelade, men ändå, det är också en kille som
han spelar i Malmö.
Ja, precis. Så att, jag menar, det är ju rätt så häftigt, och det är ju killar som verkligen har blivit, ja, både superstjärnor, storstjärnor och stjärnor i NHL, alla de där.
Ja, det är ju
och det har ju gjort att du har ju fått ett rykte om det, att vara oerhört skicklig. Jag har ju, när jag läste på om dig, det finns ju mängder med artiklar från Nordamerika där du intervjuas och väldigt imponerade. Ja,
jag brukar kalla det för nyhetstorka, ja, när de där artiklarna kommer lite grann. Vad ska jag säga? Jag har fått förtroende av Kenny. En grej som kan ha bidragit till det lite grann, det var att jag kände ju efter första åren, man höll ju en låg profil på draften. Jag kände ibland att vi draftade en del stora killar som inte var så skickliga. Så att jag fick igång en dialog, och där credit också till Brian Murray som kom in. Han var ju GM där innan Kenny. Han var öppen för den dialogen också. Jag sa, jag känner ibland att lite frustration här. Jag vet att de är ganska små, de från Europa, men det fanns ju några exempel på killar som hade utvecklats och blivit ganska bra hockeylirare. Koslov var en av dem. Han kom ju ganska snabbt över där. Det tog bara något år eller två. Och så var han duktig fast han inte var så stor. Så att jag vill bara ha en dialog. Om vi nu inte kan välja i toppen. För i samband med det här, mycket tack vare Kristers draft och Lidström, Fedorov och Konstantin. Och så gick ju vi från att vara Deadwing, som någon kallar oss, till Redwing. Jag började jobba då 89-90 säsongen. 95 var vi vår första Stanley Cup-final.
4-0 i matchen mot New Jersey.
Ja, surt. Ja, det finns en del att säga om det. Men hur som helst, vi fick ju välja längre och längre ner i draften. Så jag ville bara ha en dialog. Att vi kan inte sitta här och ta dem i juni, ta de här stora killarna, för att sen i september vara förbannade att de inte kan tänka på isen. Så jag vill bara ha en dialog liksom, vad ska vi välja? För att om det ser osmart ut i juni, så är det förmodligen osmart i september också, kände jag lite grann. Och då var både Kenny och Brian Murray, de liksom, ja, vi hade en dialog. Så Kenny var lite mer öppen för att prova lite sådana där namn i senare runder. Så det ska väl vara en del av credit till honom där, att han var beredd att lyssna.
Hur gick det till då? Om vi tar de två största stjärnorna, vi kan inte ta allihopa då, för det finns en historia bakom allihopa. Om vi tar de här två kanoncentrarna som alla känner till. Henrik Zetterberg först, alltså Timrå från Sundsvall, från Timrå. 210 spelare totalt.
Ja, vi... Man kan ju säga så här också, hade vi vetat att han skulle bli så här bra så var vi idioter som väntat så länge med att drafta honom. Mm. Så att, lite tur har vi haft.
Men då måste alla andra lag varit idioter också.
Mera än oss eftersom vi inte tog. Så det kan man väl säga. Men jag menar, det är ju inte att man sitter och är supersmart och vet att här har vi en superlirare på gång men vi väntar med att ta han till sjunde rundan. Så gör man ju inte. Det är ju tjänstefel kan man säga. Henrik Zetterberg är ju född i oktober. Så att, och NHL har ju ett datum där 15 september. Om man inte är född innan det, då får man vänta till nästa års draft. Så han var ju med och var väl kanske inte superbra med 80-landslagen när de var unga. Det var ju bröderna Sedin, Christian Berglund, Christian Bäckman, Mattias Weinhandel. Alla de var ju högre rankade då. Men jag såg väl någonting igen och sen följde jag upp på honom och så tyckte jag att det var lite konstigt för året efter kom han inte med i junior-VM. Och då kände jag så här, fan, han borde inte han varit med lite. Jag kände att han gled lite under radarn där. Och då hade vi lite tur. Vi hade draftat Anders Eriksson, 75-back då, duktig. Hans brorsa Jörgen spelade i Timrå. Så jag hade en del samtal med Jörgen där jag frågade, du Henrik Zetterberg, hur är han? Åh, det ska du veta, han är jävligt smart, sa han. Han jobbar på rätt bra, smart, svår med pucken, svår att läsa, svår att fånga, fortfarande lite tunn fysiskt. Får man tag i han så kan man liksom ta bort honom ur spelet, men han är klurig, han är bra. Så jag kollade han lite matcher och sen så, han var inte med i Norr-VM det året och året efter. Men sen i februari har man ju en turnering varje år med potentiella spelare till nästa års junior-VM, säsongen efter så att säga. Så han var med i den februari-turneringen och Mattias Weinhandel var ett ganska upphåsat namn då, så att min chef då, fantastisk man Jim Nill, han var med mig över och så sa vi skulle träffa Weinhandel, intervjua honom, se honom. Men då sa jag till honom också, jag kollar lite på den här Zetterberg för jag gillar lite grejer han gör och som han ser ut. Så att vi kollade Weinhandel, vi intervjuade Weinhandel och så sa han, by the way, jag gillar också den där Zetterberg. Ta med han på din lista och nämn han när det är läge. Lägg in han där du tycker så snackar vi om det. Men jag är beredd att drafta honom, sa han. På den vägen var det. Draften gick och vi... Ja, jag brukar säga lite skämsamt. Alla bra namn gick i draften och sen så kom vi ner på listan. Och då var det Henrik Zetterberg. Och sen tog det bara något år. Året efter gick ju Norr-VM i Skellefteå. Bröderna Sedin var med. Vi var där uppe och såg, jag tror att det var en träningslandskamp precis dagarna innan julafton. Vi var några scouter som gick i korridoren. Vi träffade på Harald Lyckner som var dåvarande junior-VM-tränare. Snacka lite skit. Hur är det, bröderna? Fan vad bra de är, eller hur? Sa vi någon så här. Ja, sa han, de är bra. Men vet du vad? Den som har varit bäst i mitt lag hittills, som är fantastiskt bra, det är Henrik Zetterberg. Han ser för jävla bra ut, sa han. Och då kände man så här, ja, vad kul. Kul för honom liksom. Det var ju fortfarande så där orealistiskt att tro att han skulle vara bättre än Sedinarna, men det, Harald Lyckner sa, han har varit för jävla bra. Han har varit min bästa spelare så här långt inför den här junior-VM-uppladdningen liksom. Så det var ju kul. Och sen gick det ju jättebra för han. Jag menar, han gjorde landslagsdebut tror jag innan han spelade sin första elitseriematch bland annat. Han är väl en av ett par spelare bara som har gjort det. Så det blev jättebra. Störst kredit till Henrik själv såklart. Det är han som har gjort allt jobb.
Men vad händer, alltså blir det champagnekork alltså där ni för när ni inser att wow, alltså det här, vilken grej vi har gjort.
Jag har alltid från dag ett, sen, han blev ju bra, spelade elit, sen kom med i landslaget. Det var ju någon februari, det här Globe Sweden Hockey Games, så gjorde han ju någon hattrick då när Kenny Holland var här och kollade, så då var det ju mycket snack om det. Men jag har alltid från dag ett, och det är väl Kenny som har tutat i mig. Han har sagt, det är så jävla svårt att hitta lirare som går hela vägen och lirar NHL. Så att vad vi än kan hitta, liksom, vi ska vara helt nöjda med att de kommer att bli bra. Så att jag har alltid bara känt att, vad skönt, vi kanske har gjort Detroit lite bättre. För man, inte ens då, när Henrik var bra i landslaget, kunde man ju tro att han skulle bli kapten i NHL och vinna Stanley Cup och grejer, va? Så att man hela tiden, man är glad där man är. Först är man glad, något år efter draften är man glad om killarna fortfarande lever så att säga, att de fortfarande ser ut som de utvecklas och det finns någonting där. Går det sen så långt så de får kontrakt, då är man ju glad för det, och så får vi se om de någonsin platsar nu, och så platsar de, då blir man glad för det, och så blir de bättre och bättre. Och då, så att jag hela tiden, jag är någon slags lagkille, jag är glad att vi kan göra Detroit lite bättre, så ser jag på det.
Och så Pavel Datsyuk.
Jag älskar Pavel Datsyuk. Det är, jag men bara se honom spela ishockey, jag blir på gott humör. Alltså,
ja, det är vi många
som varför var det bara du som såg honom? Det ser ju alla vilken härlig kille det är.
Ja, alltså, men han var ju inte då vad han är nu, såklart. Det har ju med det att göra. För det första lirar han ju bort till Ryssland, knöket och sticka. Och än en gång, lite cred till Christer. Det fanns en annan kille som var två år yngre än honom som heter... nu står det helt still. En 80. Han skulle vara aktuell för draften. Så Christer sa, ska vi inte dra ut och kolla medan det inte blir svinkallt där? Och jag är på direkt, sa jag. Så vi flyger till Moskva, flyger vidare ut. Och det är egentligen Chelyabinsk vi vill se. Men de råkar vara i Jekaterinburg den veckan vi hade valt, eller den helgen, vad det var. Så vi åker till Jekaterinburg och ser en match då mellan Chelyabinsk och Jekaterinburg. Datsyuk spelade i hemmalaget och är en liten spelare. Vid den tiden var han inte mer än 77-78 kanske. Men duktig, men han är sista års junior. Så vi träffar den här killen, den andra backen. Det är lite frejligt att jag har glömt.
Ja, men...
men hur som helst, vi träffar honom och så säger vi hade med oss, Krille hade någon rysk kille där som hjälpte oss att tolka. By the way, det där är den där lilla killen, säger han. Så han ropar till honom om han kunde komma och snacka. Men han bara kollar på oss och säger något på ryska, så drar han därifrån. Det var inte mer med det. Men han ligger kvar lite i bakhuvudet. Fan, han var duktig den här killen. Han gjorde en jävla bra insats på isen. Dels la han ett par fina passningar, men också jobbade han jävligt hårt. Det var någon defensiv situation när han verkligen liksom jobbar gärna och offrar sig och hindrar ett mål nästan. Så det ligger kvar lite. Men jag tänker så här, han kommer väl med junior-VM, för han var ju fortfarande junior. Och så gör han inte det. Så då är det, då liksom, shit, jag måste se den här killen igen. Så att jag lyckas med hjälp av min ryska scout se honom. Jag tror de var i Moskva-området då. Så jag såg han en gång och så kände jag, fan, han är ju bra, vad ska jag göra? Jag måste se han en gång till. Så jag åker till Ryssland, det här är tredje gången. Jag har sett han två gånger bara, två matcher. Så jag åker till Ryssland, försöker givetvis se några andra killar också. Men han, det var ju ett äventyr i sig. För då skulle vi flyga ut igen till östra Ryssland. Så jag flyger in dagen innan till Moskva, bor på hotellet, väcks klockan 6, iväg klockan 8 med taxi, framme vid flygplatsen vid 9. Flighten ska gå 11.30. Det snöar ute, vi checkar in, vi går ut, man får gå bord på planet. Det snöar som fasiken, ingenting händer. Klockan blir 1. Ska vi komma iväg? Ja, vi ska flyga snart. Då helt plötsligt hör man ett dån lite längre bort. Och det är faktiskt en annan scout som heter Anders Sten, som jobbar på den tiden för Calgary, som är med på planet. Så jag tänker så här, shit, undrar vad han ska kolla på. I alla fall så hör vi det här dånet på flygplatsen. Då kommer det en stor ring. Den är säkert 3-4 meter i diameter. Där sprutar lågor in i mitten på ringen. Och bakom den här ringen, när den kommer närmare, så är det en och en halv meter stor fläkt som blåser. Det här är deras avvisningsapparat. Så den här rullar de fram mot vingen, som då är knökfull med flygbränsle, och börjar blåsa på, vet du, för att de ska ta bort snön. Så vi sitter ju där med andan i halsen och tänker, vad i helvete är det här? Jag har aldrig varit med om något liknande. Livrädda, så de lyckas avvisa planet rätt hyggligt. Nu ska vi snart köra, säger de. Och så sitter vi 3 timmar till och det blir kallt i planet, och till slut säger de, nej, det blir ingen flyg, ni får gå av. Fick vi gå in. Jag kommer ihåg att jag väcktes klockan 6 på morgonen och jag var tillbaka på hotellet klockan 6. 12 timmar hade jag spenderat där för flyget och flygplatsen utan resa. Så då tänkte jag så här, får köra på det som det är. Så att han kom med på listan, men en bit ner då. Men det var en Kenny liksom, han hade ju kunnat sagt, en liten jävla dvärg från Ryssland, nej, det där skiter vi. Men han var beredd att ta han, och det blev ju bra.
Ja, berätta den här historien när han skulle komma till Detroit första gången, till flygplatsen.
Ja, det, vi har ju sommarläger, många har ju det, andra lag också. Men, och då skulle den här ryssen flyga över då, Datsyuk. Vi hade hjälpt till att skaffa, så han hade fått en agent. Så att han har i alla fall väglat honom, så han flög till Detroit, tog en taxi till hotellet. Kenny Holland sa, jag hämtar honom själv, det är lugnt. Så han gick upp på hotell och sa, se åt den där ungen att han ska... Klockan 10 i lobbyn. Så Kenny sa, jag var lite tidig, jag satte mig där, han var väl 10 kanske. Så jag satt vid hissen och kollade på folk som kom ur hissen. Det kom någon familj och det kom en kille som gick förbi, men han hade liksom, Kenny sa, jag tänkte så här, fan vad synd, han har något fel på fötterna, för han gick så här kobent liksom, lite knökigt. Mm. Tills han kom på min beskrivning, shit, det är ju han, det är ju han. Men Kennys första tanke var, stackars kille, han har något fel på fötterna, för han går så här kobent konstigt. Så han fick ju springa upp och springa efter honom. Pavel Datsyuk, ja, tyckte han liksom. Så det var så gick det till första gången de träffades.
Ja, då tänkte jag Håkan.
Ja, helvete. Ja. Men sen så pratade jag med, på träningsläget sen i september, så kom jag över. Då berättade målvaktstränaren för mig, det fick inte höra på sommaren då, men fick höra sen. Du, sa han, den där ryssen, vi hade strafftävling, sa han. Han gjorde 10 mål på 10 straffar. Jag har aldrig sett något liknande, sa han. Han gjorde 10 olika grejer på 10 straffar. Våra mål, sa, de var inte i närheten en gång. Andra åker in och liksom, man kan se efter ett tag, det är specialitet att skjuta. Han gjorde vad han ville med våra målsar. Nu var det ju bara unga draftade målsar och lite farmalag. Så NHL-killarna var ju inte där, men han sa, det var ju klassskillnad, sa han. Berätta målvaktstränaren, han gjorde vad han ville med dem.
Finns det inte en annan historia, att det var en av storstjärnorna, om det var Bretthal, du får rätta om jag fel, som knackade, berätta den historien. För den är ju, Pavel Datsyuk är helt ny och färsk, ja, i Nordamerika.
Ny, färsk, kan i, inte, kan i inte Detroit. Engelska, ja. Han var väl där innan Bretthal, tror jag då. Mm. Jag tror Bretthal hade kommit dit. Och det har gått typ 3-4 träningar. Han knackar på Scottis rum. Du, den där unga killen, Datsyuk, den där ryssen, jag kan lira med honom. Om du har problem med linerna, sätt mig med honom. Jag kan gärna lira med honom. Så han hade ju sett ganska snabbt att här händer bra grejer. Honom vill jag ha. Och det är ju hans grej. Han, liksom, han lägger ju fram passningar, så att det passar väl Bretthal som handsken.
Var det inte någon då, för mig att du berättade här för mig, Håkan, att det var någon av de här stora, om det var Bretthal som åkte och knackade med klubban i Island och ville ha pucken, och Datsyuk hade frågat om det var någon annan av ryssarna, vad vill han? Ja, han vill ha pucken, säg åt honom, han får pucken, han ska ha pucken, hade Datsyuk.
Precis,
berätta den historien. Ja.
Ja, men det är också, jag kommer inte ihåg om det var Lidas eller Kronvall eller någon som berättade att han ville ha pucken hela tiden, såklart. Men så Datsyuk var ju dålig på engelska, så de hade liksom, du måste passa mig när jag knackar med isen. De hade fått någon som tolkade hur det var liksom, och han sa, du kan vara helt lugn, när du ska ha pucken, då får du pucken.
Så att det blev ett halv som var jättestjärna i ligan. Hur snabbt såg ni att vi har ett guldkorn? Var det på en gång?
En grej som hände var faktiskt, han sedermera blev han ju bra i ryska ligan och kom med i ryska landslaget. Och det var en turnering i november, den här Karjala Cup. Då var jag där och kollade en av matcherna. Och då var bland annat Anaheims, på den tiden, Pierre Gauthier. Han var, jag tror han var GM för Anaheim. Eller om han var pro-scout. Eller om det var när han var GM. I alla fall så var han där och kollade. Så jag hinner, och den matchen jag såg var Datsyuk. Han gjorde häftiga grejer. Han var inte kanske en stjärnan i hela matchen, men han gjorde ett par dragningar, ett par passningar, ett par grejer som man bara, wow. Så vet jag att den där Pierre var ju kvar och såg med. Sen på tisdagen ringer Kenny till mig, så säger han, du, den där Datsyuk, hur bra är han egentligen? Ja, fan, jag tror han kan bli rätt bra. Jag såg han i någon landskamp här nu, jag tyckte han var rätt vass. Pierre Gauthier ringt, han vill trada för honom. Han försökte linda in det lite. Han snackade om några andra lirar, bla bla bla. Men sen så sa han, by the way, jag kan tänka mig att ta den där killen om du vill. Det var nog lurt med det här, sa Kenny. Så jag kände att jag ville kolla med dig. Jag tror att han känns rätt vass, sa jag. Han är med i landslaget nu och han gjorde en del häftiga grejer liksom. Jag kan inte säga att han var stjärna i matchen sådär, men han gjorde en del häftiga grejer och ung. Ja, bra, då vet jag, sa han. Då får han ändra, betala mycket högre pris, eller så behåller vi honom ungefär, va. Men så att, det tog ett par dagar, så hade Pierre ringt till honom och ville att byta till sig honom. Så då kände väl Kenny också att oj, när andra lagen börjar bli så intresserade, då kanske vi har någonting här.
Ja, för det är ju jag har ju Fransén också, Holmström har vi pratat om, Filppula. Jag menar att du får mandatet, att du har det förtroendet från Kenny Hollands sida. För vi tittar på Detroit nu, alltså det är 24 raka slutspel. Det är makalöst i amerikansk sportidrott, om du tar basket, baseball och amerikansk fotboll som har samma system. Och det måste ju vara på grund av de här sena draftvalen, att hitta de guldkornen lite längre ner.
Ja, i alla fall delvis är det ju det. Det är klart att det är. Det är ju alla lag som går långt och är bra, de har ju ett par stjärnor. Och tittar man då, Chicago, de har sina, de valde 1 och 2 eller vad det är, Kane och Taves, Pittsburgh, valde 1 och 2, Malkin och Crosby och så vidare och så vidare, va? Getzlaf får de heta. Alla har ju gått väldigt tidigt i draften, så vi har ju haft flyt att våra stjärnor, vi har hittat dem där nere. För vi har, det var ju under en period där när vi var väldigt duktiga, då bytte vi ofta bort vårt första val för att förstärka laget någon gång där innan trade deadline februari-mars. För vi trodde verkligen att vi hade chans att vinna kuppen varje år. Och det resulterade i att vi har, jag har inte räknat efter, men vi måste vara ett av de lag som har minst första runder i draften de sista 20 åren. Just för att vi har bytt bort ganska många, för vi har trott varit nära att vinna. Så att det är klart vi har levt på dem där lite. Det har vi ju delvis.
Men har fått fart på karriärer också. Men Larry Murphy till exempel, han var ju hånad i Toronto, kommit till Detroit.
Nej, Scotty, han var stark på att han ville ha honom. Han sa det, han är så himla bra hockeyledare, han hör inte hemma i Toronto. Det var hans resonemang.
Ja,
det hade han ju helt rätt i.
Ja, flera Bretall var ju där på slutet, fick fart på sin karriär. Och vi går ju räkna upp, nu har ni tagit Riches till den här säsongen.
Ja. Det ska bli kul att se. Ja. Det är väl lite så att när äldre spelare, eller förlåt, när bra spelare blir lite äldre, så ändras fokus lite. Jag har ju till och med hört folk som hävdar att Eisenman var lite självisk när han var ung och kom upp i Detroit. Han blev ju en fantastisk lagspelare. Brett Hull blev ju en bra lagspelare hos oss och så vidare och så vidare. De får lite annat fokus när de mognar och blir äldre och känner mer.
Men är det klimatet i Detroit som gör att de inser detta?
Lite tror jag det är så. Vi jobbar väldigt hårt med, och Kenny pratar väldigt mycket om det och utvärderar spelare väldigt mycket utifrån karaktär. Han vill ha ett starkt ledarskap i klubben, som han menar. Det ska finnas inte bara en utan flera riktigt, riktigt karaktärsfyllda spelare i laget, så att det aldrig är någon tvekan om att vi är ett karaktärslag, så att säga. Det fick jag höra en rolig historia faktiskt av Fabian Brunström, som var, han blev ju draftad av Dallas, eller förlåt, signad. Vi försökte ju signa honom också. Nu blev han inte så bra i NHL som man trodde, men han kom ju till oss något år senare där, när kontraktet hade gått ut, Dallas-kontraktet. Då hamnade han hos oss, och han berättade för mig sen han var i Sverige att det var en fantastisk skillnad mellan Dallas och Detroit. För att Dallas var väldigt mycket upphängt på Mike Modano, som var den stora stjärnan då. Och han sa att om Mike Modano inte kände för att köra under en träning, då blev det inte så hård träning. I Detroit fanns inget sånt. Det var alltid järnet. Och han sa, jag kände inte dem jättebra, men jag kan tänka mig att även om Zeta var lite seg någon morgon, så var Iceman, Datsyuk, Kronvall, de var på, så att det blev högt tempo ändå. Det var så många med sån hög driv i sig, så att han sa aldrig hade jag en dålig träning när jag var i Detroit. Det var alltid järnet där.
Det blev Stanley Cup, du började 1990 i Detroit då, lite på försiktigt, trevande, men snabbt då heltidsanställd. 95, Stanley Cup-final mot New Jersey, det pratade vi om. Det var den första lockout-säsongen, Devils vann då 4 raka matcher. Sen blir ni mästare 97, jag var där då, det var fantastiskt. Miljoner med människor ute efter segern. Ni svepte Philadelphia med The Legion of Doom, Lindros, Renberg och Leclerc. Sen blev det segern mot Calle Johanssons Washington 98, 02, seger mot Carolina, och 2008 seger mot Pittsburgh avgjorde deras allt. Det är 4 Stanley Cup på kort tid. Går det att beskriva den här Detroit-andan? Finns det någon speciell atmosfär, något speciellt som på något sätt som går att ta på, som är liksom unikt för Detroit, som du känner?
Så länge jag varit där, så jag minns knappt hur vi spelade första 2 åren. Jag tror inte jag såg de mycket matcher heller. Men så länge jag har minns, och det har än en gång att göra med draftvalen som Christer gjorde, så har vi varit ett ganska spelande lag. Med Iceman, med Lidas, med Fedorov och med allt vad det innebär, så har vi varit ett spelande lag. Och jag tror Brian Murray blev ju GM där precis år efter jag hade börjat. Han var ju inte dummare än att han... Jag minns att han sa en gång, för det var vissa som diskuterade när vi draftade ryssar, vi hade fått Fedorov var där och Konstantino var på gång och så vidare. Sen började vi prata om det här med Fetis och Larionov och hela den svängen. Det var några som knorrade över att hur många ryssar kan man ha? Bara på Brian Murray bara sa, vet ni vad? Vi får ge de andra ryska lektioner om det behövs. Jag vill bara ha det bästa laget, sa han. Och det är egentligen så självklart, men som jag fattar har det inte riktigt alltid funkat så i alla lag. Men jag tror att med Brian Murray då, som man får ge kredit, och Kenny Holland som var assisterande i GM och väldigt mycket liksom en stor del av Jimmy Devellano i bakgrunden, de har varit väldigt öppna för att bara bästa laget gäller. Och jag tror att det var det som gjorde att de tidiga, jag menar, Detroit måste ha varit en av de absolut första som hyrde scout i Europa eller Sverige överhuvudtaget, va? Jag vet att Lars-Erik Sjöberg jobbade lite och, men alltså, de har varit öppna för att bara hitta bästa lagarna hela tiden. Plus att vi har lirat, och det tror jag kom självklart som sagt var med det här med Lidas, Iceman, Fedro och det. Vi har varit ett spelande lag under alla år.
Mycket
och byggt på det väldigt mycket. Sen var det ju faktiskt så att fram till den där lockouten när man skapade ett lönetak, så vi har ju haft en ägare som är fenomenal.
Ja, Illich-familjen.
Bara brytt som bäst.
Är det pizza han är inne i? Vad är det för någonting? Vad är det för bransch han är inne i? Är
de äger USA:s tredje största pizzakedja, ja. Little Caesars. De har idag närmare 5000 restauranger. Han äger också baseballlaget i Detroit, Detroit Tigers. Idag äger de ett jättegigantiskt kasino med hotell och alltså ett komplett komplex. De äger också en någon stor distributionsfirma i hela Michigan som är ganska stort. Och de äger en jättestor Fox Theater i Detroit där de gör mycket konserter och sånt. Men pizzan är den stora grejen. Men han har ju alltid varit hockeygalen, så att han har bara brytt sig om bästa laget. Pengar har inte varit ett problem. Så vi, alltså en del av framgången då under 90-talet var givetvis att vi hade ju råd att signa bra spelare.
Mm. Men ändå kan jag tänka sig lite kontroversiellt med så mycket ryssar i Detroit som ändå är i USA, ja. Va? Det är blue collar stad.
Ja. Ja. Ja, jag tror att vinner man bara så blir de flesta är ganska nöjda när man
det
vinner.
Spelar ingen roll.
Nej, jag tror det. Det känns som de har verkligen, Detroit har tagit till sig ryssarna väldigt mycket, det tror jag. Det måste jag säga.
Hur mycket har hockeylaget betytt för staden Detroit, som ju alltså gått i konkurs? Bilindustrin har ju slagits ut och det är riktigt obehagligt på sina ställen i Detroit. Alltså spökstäder, det är dött på vissa ställen.
Ja.
Och det är en väldigt farlig stad.
Det är inte alls lika farligt som den var. Den hade ju smeknamn som var Murder Capital. Ja. Nu såg jag någon lista här från typ förra året. Då var det ju, det är helt absurt, men man pratar om antalet mord. Och till och med per invånare så var ju Detroit nu ganska långt ner på den listan.
Men det, vi fick åka buss från Convention Center till Lewis Arena. Så det var 500 meter för att rånrisken var så stor. Det vet du, Håkan.
Ja.
Och det är mitt downtown.
Jag har ju varit där nu i 25 år. I min värld så är botten nådd och det har börjat bli bättre. Man ser, sista fem åren har jag sett massa nyrenoverade byggnader downtown Detroit. Jag har sett massa nybyggda byggnader. Man har sett större företag som har börjat flytta dit sina kontor, General Motors till exempel, in i centrala Detroit. Så det känns som det är en vändning på gång. Men det är ju väldigt unikt, för det har ju varit, det var ju så hög brottslighet så att centrala Detroit tömdes ju på människor. Folk tyckte inte att det var kul att bo där en gång. Då ledde det väl delvis till att även en del av brottslingarna försvann. För det fanns ingen att göra brott på, så att säga. Men det har ju varit väldigt dåligt. Och det har faktiskt hänt att folk har blivit rånade spelare som har gått från hotellet till rinken.
Berätta.
Ja, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon spelare som alltså...
Var det Joey Kosher, slagskämpen, hörde jag rykten om?
Ja,
jag frågade Lida som
nu
det,
när du säger det, så jag tror att det var Joey Kosher. Och så det hade kommit fram någon och satt två killar och kniv. Vi vill ha dina pengar. Och han, tack och lov, var ju cool nog och sa, varsågod, här är mina pengar. Så stack de och så knallade han vidare. Och så, jaha, det här var ju hela grej. Så det var ju rätt av han att inte försöka göra
det. Och då är det en av de tuffaste slagskämparna.
Hade de inte haft knivar hade det där tagit en helt annan vändning. Så självklart än vad det gjorde. Det är jag helt säker på. Men alltså det har ju hänt. Nu upplever jag att de har startat ett litet poliskontor där, bland annat på vägen från hotellet till rinken. Så att där känner man att man går ganska säker. Det står lite polisbilar parkerade där och grejer. Så att, och generellt sett, som jag sa, jag tycker att downtown, sista fem åren har det hänt grejer.
Jag kommer och promenerade upp till den här Greek Town. Det finns en liten grekisk.
Precis.
Där är lite trevlig. Det var ju lite obehagligt att gå upp dit förut.
Precis. Ja. Nu ser vi en fantastisk satsning av familjen Illich. Jag vet inte hur noga du har tittat på det här, men projektet de ska göra, de ska ju bygga en ny arena uppe nära där baseballarenan ligger, den nybyggda. Och det är ju inte bara en arena de ska bygga. De ska ju bygga ett antal tusen nya bostäder. De ska öppna shoppingcentrum. De ska öppna daghem, skolor. De gör ju en fantastisk satsning alltså på hela downtown Detroit. Så det kommer ju att bli bra. Jag såg att han hade sagt det, Mike Illich, någonstans, att Det fick vara nog här för några år sedan. Folk snackar för mycket skit om Detroit. Det är min stad. De ska få se. Det kommer bli en jättefin blomstrande stad, menar han på. Det är, den här satsningen de gör är ju helt fantastisk, måste jag säga. Så att det, där är jag stolt över att jobba för honom.
Ja, för också, för det, han sitter ju högst upp, eller den familjen sitter ju högst upp. Och det finns ju många liksom one team players. Vi har allt, vi har Iceman, vi har Niklas Lidström, du har Zetterberg på väg att bli, Holmström var det, Kronvall är på väg att bli det, ja, Datsuk, som det är kvar i Detroit, de går ingen annanstans.
Nej, jag tror att de verkligen gillar det som de upplever. Det är, vi har ju NHLs, tror jag, äldsta arena nu, va? Näst äldst eller äldst.
Ja.
Härlig stämning. Hoppas att det nya blir lika härlig stämning. Ägaren bryr sig så mycket om laget så att det går inte att beskriva. Ja, de flyger ju förstklassiga plan, det gör ju andra lag också, men det finns ingenting. Jag tror att vi var först som började med det här father's trip och sånt.
Papporna får följa
med.
Ja,
papporna får åka med, alltså, i vårt egna plan med sina söner till ett par bortamatcher och bo på hotell med dem och umgås med dem under tiden och se matcherna och allting. Ja, det finns ingen som bryr sig mer. Det kan finnas de som gör lika mycket för sina lag. Ingen som gör mer. Det är jag säker på.
Om du tittar på de andra lagen runt om i ligan då, som scout, som får chansen att välja först år efter år efter år. Jag tänker på Edmonton framförallt nu då vi haft New York Islanders tidigare. Börjar väl vända lite för Islanders tack vare några backtrader här om året, va? Men det var ju dystert. Vad gör de för fel?
Ja, jag är inte insatt nog att säga det faktiskt.
Ja, men du ser ju själv vilka talanger de får, ja, ändå får de inte ihop, ja, grejerna.
Ja, man skulle gärna vilja välja tidigt, det känner jag. Det är ju både Datsjuk och Zetterberg blir lite gamla, så att, och vi fortsätter ju att välja ganska långt ner, så att det är ju en grej som vi måste på något sätt. Vi hoppas ju, vi har ju väldigt stor tro på den här Dylan Larkin som vi tog för något år sedan, som redan har platsat i laget, att han kan bli någon slags stjärna. Så tog vi ju den här, en som heter Anthony Manta, som var vald till årets juniorspelare i Kanada för två år sedan. Han gjorde ju, jag tror han gjorde 85 mål på 80 matcher i juniorligan i Kanada och 70 assist ihop med det, så att han var ju...
Men för något sätt får ju Detroit ändå ihop det, va? Och
ja,
de
det
andra
får vi.
Har ju, då får ju, alltså, det är ju talangfabriker kan vi säga. För att det är första runda på första runda på första, första val och andra val totalt.
Ska jag dra någon vild gissning, så kanske det är att de inte omger dem med tillräckligt mycket karaktär och ledarskap. Det har vi sett små signaler på hos oss också. När unga spelare kommer tidigt i ligan, om de inte är väldigt rätt påskruvade i huvudet, så kan det bli lite divalater. Om du då fyller ett lag med 3, 4, 5 sådana och snacket blir lite liksom vem som tjänar mest, och om det då inte finns tillräckligt starka ledartyper runt om, karaktärstyper, då kan det kanske bli fel. Det kan vara en gissning. Det finns ju sådana historier hos oss. Vi hade den här Jiri Hudler som är väldigt bra kille nu. Han kom ju ung till Detroit. De satte honom bredvid Iceman. Han sa direkt, kom igen Jiri, nu går vi in i gymmet efter träningarna. Och han, vissa sa att de såg att han började kolla lite runt. Måste man det liksom? Det fanns inget utrymme att göra något annat. Och sen så berättade då, det var någon som hade varit i gymmet med dem. Så Iceman hade sagt, vad ska du ha för bil? Har du skaffat bil? Nej, men jag ska köpa en hummer, tror jag. Jag ska köpa en hummer. Jiri, ingen hummer. Din tid med humra, det kommer. Du ska ha en Jeep Cherokee fyrhjulsdriven. Du ska åka till och från träningar och matcher. Och i vinter ska du fokusera på att lira hockey. Så ta en hummer någon annan gång. Nu går du och köper en Jeep Cherokee. Sen var det färdigpratat. Men det är ju liksom, han kände ju att han kunde ju inte gå emot Steve Eisenman, liksom, kaptenernas kapten nästan. Så att det var ju bara att göra det. Men jag tror att sånt där är i den stora bilden. Jiri Hudler kanske inte fattade det då, men jag tror att han kanske kommer göra något liknande med någon annan ung kille någon gång. Vi ska ha rätt fokus den här säsongen, inte fel fokus. Vi ska ha, det är träningarna och matcherna som gäller, inte vilken bil man har.
Hur ont gör det i dig, ont inom citationstecken då, när du ser en kille som Jiri Hudler som nu är i Calgary idag, du har Filppula som är i Tampa, alltså killar som du har, alltså ni har tvungna att släppa ifrån er helt enkelt därför att de har blivit för bra och för dyra?
Ja, det är klart att i en perfekt värld hade vi haft kvar dem och Janmark och Järnkrok och alla, men det är som det är. Alltså, jag känner, jag behöver inte gå längre än att tänk om någon skulle komma och lägga sig i mitt jobb. Varför draftar du den och inte den? Varför gör du inte så och inte så? Mm. Alltså, mm. De har säkert tagit det beslutet utefter de förutsättningarna som fanns då. Vem ska vi signa? Och vem ska vi inte signa? Vi valde bort Filppula, vi valde Steven Weiss. Det var ett misstag när man tittar tillbaka på det. Har jag gjort misstag? Självklart. Det är bara läsa draftlistorna från Europa. Liksom. Så att... Yeah. Det är två tankesätt. Jag lever ofta, eller jag tänker inte så mycket på det. Man tänker lite sådär, fan jävla skit. Och sen så går man vidare.
Och vi tar den senaste draften då, som var lite uppskruvad därför att det var ju två stora stjärnor, McDavid och Eichel då, som gick mot varandra. Det är ju alltid lite speciellt när det är två så högprofila unga herrar. Ja. Hade ni McDavid först också?
Ja. Mm. Jag såg han lira framförallt som underårig år innan, var han fantastisk med Kanada, deras 96-landslag där. Helt, och Eichel också, jag har sett han med USAs, det här U18-landslaget. Mm. Ja. Man brukar säga det är som att välja mellan pest och kola, det här är som att välja mellan oxfilé och kol. Liksom. Ja. Båda är mumma, båda skulle göra sig jättebra i en Detroit-tröja.
Men det ser ju trots allt ljust ut för Detroit så tillvida. Men du är inne på det. Det börjar bli lite ålderstigen besättning. Ja.
Nu går jag in på någonting här som jag bara hört ryktesvägen. Och Kenny har väl liksom kanske mer med minspel än med ord bekräftat det här. Det finns ett rykte som säger att Babcock inte var den bästa för att attrahera free agents. Kommer det bli annorlunda nu? Ja, det får vi väl se när den marknaden kommer. Men vi var ju väldigt glada för att få den här Green. Han är ju i våra ögon precis vad vi behövde. Rightare med bra skott och bra spel. Vi får väl se. Men det är ju svårt att drafta dem om man väljer andra halvan av första rundan. Mm. Storstjärnorna. Så på något sätt, eller så får man bygga ett lag med som bara är jäkligt bra utan någon riktig storstjärna. Vi har ju fortfarande förhoppningar på flera av våra unga att de ska hålla, alltså bli bättre och bättre. Sen har ju Datsyuko Z ett par år kvar, hoppas vi och tror vi. Så att ja, vi får se.
Målvakterna då, ni vinner Stanley Cup och Stanley Cup och Stanley Cup. Ändå så klagas det på målvakterna. Det var Mike Vernon först och sen var det Oscar och nu det Howard. Det är bra målvakter, men ändå får de aldrig det här, liksom, det här erkännandet som Quick och Lundqvist och några till.
Nej, och jag har väl hört Kenny prata där lite
Price
också.
Price framförallt då. Ja.
Ja, precis. Och han pratar ju om... Alltså... när jag hör honom prata, då pratar han om tre nivåer. De topp 10 i ligan, de är ju kanonbra. Det var ju några av dem du nämnde. Mm. Nästa 10, de ska bara inte göra bort sig. Och där är väl oftast våra målisar.
Och Ken Holland är gammal målvakt, va?
Ja, precis. Så att han är och jäkligt bra scout. Så han bedömer ju då att, jag tror att han menar på att Howard är uppe. Han var inbjuden till någon All-Star-match här. Då var han lite skadad och sånt. I sina bästa studser, eller stunder, kan han vara uppe mot de där 8, 9, 10 mål i sådana. Annars så ska han bara, vi ska ha ett bra lag. Han behöver inte göra bort sig. Oskar vann ju kuppen och var väl lite så. Gör bara inga missar. Gör de räddningar du ska, så att säga. Då ska vi kunna vinna det här, va. Mrazek är ju spännande. Han var ju stundtals fenomenal mot Tampa där. Så att han är ju verkligen att knacka på dörren. Och det är han och Howard nu. Så att där vet man inte riktigt vad kommer det toppa liksom. Kan det bli en ny Lundqvist? Ingen aning. Han är ju, om du spolar tillbaka, så är han ju minst lika bra som Lundqvist var vid 23 års ålder. Men det betyder ju å andra sidan ingenting vad det gäller vad man toppar ut. Så att, men han verkar ju ha talang. Och Jiri Fischer, som är vår spelarutvecklare, hävdar att det är den kille i hela klubben med bäst självförtroende. Mm. Vilket är lite spännande just hos en målis, för det är en del av det, tror jag.
Var inne på det tidigare, så länge Kenny Holland är general manager Detroit, så sitter Håkan Andersson säkert och fattas bara annat med tanke på de namnen vi har läst upp här. Men hur annars tänker du? För det är ju rätt mycket resdagar och sådär. Och du har gjort det nu vad är det, 25 år, va?
Ja, drygt. Det är väl 27 säsongen.
27 säsongen,
ja.
Vad känner du?
Familj.
50 år fyllda nu, Håkan.
Ja, 50 år fyllda. Det jag har lovat mig själv är att tröttnar jag på att kolla hockey, då ska jag inte vara borta från familjen så här mycket. Då får jag göra något annat, hitta något annat. Tycker fortfarande att det är jäkligt kul när säsongen börjar. Den drar igång där i augusti med den här Ivan Linka-turneringen. hockeyn börjar på riktigt efter träningsläger, man kommer hem. Tycker att det är jäkligt kul fortfarande, men väger varje match på en guldvåg med tanke på familjen. Så att det blir lite färre matcher, så är det bara. Har haft och har en fantastisk organisation som månar kanske mer om mig och min familj än mitt jobb. Vi har haft Jim Neal som assisterande general manager, nu GM i Dallas. Fantastisk människa. Kenny, fantastisk människa. Våra nya chefskatt sedan ett par år, Tyler Wright, fantastisk människa. Är inget problem att säga att jag kunde inte åka för det var läge att vara hemma med familjen. Kanon, hur mår de? Är det något vi kan göra? Är allting okej? Okay? Det är deras första fråga liksom. Jag frågade någon gång för många år sedan Jim Neal om jag kunde ta med familjen en helg när jag skulle iväg och kolla hockey. Två saker, sa han. Nummer ett, självklart. Nummer två, fråga mig aldrig mer. Bara gör, sa han. Din familj är så viktig så att du behöver aldrig mer fråga mig. Du bara gör, sa han.
Är det man kan, som man ska beskriva Detroit, att det är en familjeklubb?
Ja.
När
vi vann vår sista Stanley Cup 2008, så de gör ju fantastiska sådana här ringar då. Den var ju gjord av vit guld och bara krylla med diamanter av. Men inuti så står det family på allas ringar. Det var ägarens initiativ då, han och hans fru. Det står med stora bokstäver family inuti. En annan exempel är han som är högsta operativa chef nu, det är ju ägarens son, Chris Illich. De har ju ett holdingbolag där Detroit ingår som en gren då, och så pizzaverksamheten och allting. Och jag har ju träffat honom under alla åren och sett han växa upp och sånt. Och man snackar lite sådär ibland, men så när de sjösatte det här arenaprojektet så var jag så stolt. Jag kände det, att det är fantastiskt det de gör för staden. Så jag skrev ett mejl till honom. Varpå han direkt tog bara några timmar, så svarar han: Håkan, nästa gång du kommer hit så ska du få en personlig genomgång av mig, av hela allt vi ska göra, mycket mer i detalj. Du är en del av våran familj, så du behöver bara säga när du kommer, så kommer jag göra tid för dig. Det kände man att det var helt fantastiskt att få ett sånt svar. Jag ville bara säga att man var stolt liksom, och så att det är familj, det är det faktiskt.
Du har ju i ditt ämbete då som scout vunnit allt som går. Det går inte, jag har vunnit 4 Stanley Cup. Du kan ju vinna ett 50, och du kan ju jaga skott i bomman där i antal Stanley Cup-ringar. Om du inte skulle hålla på med hockey, vad skulle du bli då? Jag vet att du har engagerat i Frölunda styrelse. Du sitter där som hockeysakkunnig. Men är det något annat sådär? Om du inte hade varit i hockeyn, vad hade du gjort då, tror du?
Om jag inte hade varit i hockeyn från början... Svårt att sälja, eller jag svårt att säga. Jag tänkte säga att jag kanske hade jobbat som säljare. Jag har några kompisar som hade sagt att vill du så hör av dig, jag kan nog fixa något jobb åt dig. Eller så hade jag jobbat med fiske, tror jag. Det har ju blivit populärare än någonsin nu. Fiskeguidning och sånt. Jag tror det ligger mig varmt om hjärtat. Jag tycker det är härligt att vara ute, så att det hade jag kunnat gjort. Hade nog också kunnat jobba inom svensk hockey. Än en gång, Wikegård pratade ett tag om, han ville rekommendera mig som sportchef till Djurgården för ett antal år sedan när han jobbade där.
Är det någonting du kan vara sugen på att lämna liksom det jobbet du har nu för att jobba med svensk ishockey lite mer, som bli en svensk Ken Holland?
Nej, jag gillar det här med Detroit för mycket, och det som du också var inne på här, det har blivit för mycket familj. Hade jag ingen val, om NHL skulle, om vi fick helt ny ledning och de sa att vi kommer inte förnya ditt kontrakt, så hade jag nog kunnat jobba i svensk hockey, det tror jag. Jag har idéer och det finns lockelse, så det hade jag kunnat gjort. Men än så länge så ser jag inte att jag kommer lämna NHL för att göra det. Det gör jag inte. Utan det är nummer ett. Jag trivs fantastiskt bra. Hoppas få vara kvar.
Ja, så länge kan hålla ner kvar. Frölunda då? Du för fan, från Tumba. Vad ska du där i Göteborg och i styrelsen och berätta?
De frågade mig.
Ja.
Jag fick förfrågan faktiskt både en och två gånger, tror jag, innan jag tackade ja. Han som var Örjan Backman, som var, vad heter det? Nu står det helt, de som nominerar.
Ja.
Han frågade mig, jag tackade nej. Vi pratade mer hockey, han frågade igen. Jag tror jag tackade nej en andra gång. Till slut sa han, du kan väl i alla fall träffa den nya ordföranden. Han är väldigt bra. Veronica, min frus familj, är från Göteborg. Vi var nere, så vi träffades, han och jag. Vi pratade i 4 timmar, tror jag. Han är väldigt bra. Så att jag kände efter det att, när jag hade pratat med min fru också, det här vore spännande, det här hoppar jag på, det känns kul. Han ville starta någonting nytt inom Frölunda, ändra riktning lite grann, och jag kände att det var precis i princip åt det håll jag själv skulle vilja gå med ett elitserielag. Så att jag har varit med lite som ett bollplank där. Vi har hjälpts åt att identifiera personer som är bra för Frölunda, och de har, och när vi säger bra då, då menar vi liknande tänk, så att vi, ja, det är bara jättekul att vara med. Hockeydelen är ju en liten del av att driva ett elitserielag.
Men inte du, rätta mig om jag fel, sitter inte du där i styrelsen mycket för att lära bankgubbarna lite om hockey?
Jo, lite så är det. Alltså, Mats Grauer sa till mig då att jag vill gärna ha en hockeykille med i styrelsen, så att man får lite idéer om vad som pågår. Och med tanke på den satsning vi tänkte göra, man kommer ha lite killar som är aktuella för NHL och så vidare. Så att det sa han att han ville. Så.
Och nej, jag verkar ju ha, vi pratade lite tidigare också att du vill ju ha en, du vill bygga någonting, eller ni vill bygga någonting som är lite bestående, som är lite Frölunda andan, en lite om det här som finns i Detroit, att det är vissa personer utbytbara, men att ändå klubben har en tydlig bestämd riktning.
Tycker jag är superviktigt, och det är en fråga som jag kastar in ibland. Vi har ju hittat jättebra folk, alltså Roger och Robban som tränare, kanon. Lechtaler, Sjöström, kanon på den plats det är. Men min fråga är då hela tiden, vad gör vi om de försvinner? Vad gör vi om Roger Rönnberg försvinner och Robban sticker med honom? Då gäller det att hålla samma linje, så att säga, va? Vad händer om Lechtaler försvinner för att han får jobb, superjobb någon annanstans? Det gäller att hålla linjen, det är superviktigt. För jag tror att det här är rätt linje som vi jobbar efter nu.
Vad är det för, kan du beskriva den linjen?
Ja, det är, vi vill ju i en positiv anda utveckla killar hela tiden. Än en gång då, Roger och Robban, de jobbar med utveckling också. Vi ser nu hur deras jobb börjar filtrera ner i klubben. Individen ska känna att de blir bättre samtidigt som vi vinner matcher. Vi ser inget motsatsförhållande där. Mats Grauer har varit fantastisk på att införa en positiv anda i hela klubben. Det finns nästan inte längre att, ja, förstår du, marknadsavdelningen går och tycker, fan jävla skit vad dåligt de lirar, utan de säger, det blir bra, även om man torskar så kommer vi igen. Och det finns en positiv anda i Frölunda som är helt fantastisk nu, och den kommer mycket från det här att våga ge chansen till unga killar, till orutinerade, träna på hårt, bra lagmoral. Jag har ju hört en del också vad Mats Grauer stod för, han var ju ordförande i handbollsklubben där nere.
Fredbergslid.
Ja. Och folk, det är många som hävdar att han är klubben liksom där nere. Så det var ju fantastiskt kul att höra, och det ser man ju nu också vad bra han är för Frölunda.
Och intressant att följa, och det är väl lite kul också med tanke på att SHL kvaliteten har ju jämförelsevis med de övriga ligorna gått ner ganska kraftigt de senaste åren, i Mikael Sangtre och att fler och fler spelare försvinner till NHL, så finns det ju plats för unga spelare att ta plats, viktiga roller så att säga.
Precis, verkligen. Och ja, precis som du säger, ligan har ju gått ner lite grann. Många elitserielag är väl uppe och har nästan förköpt sig, kan man säga. De har verkligen spänt bågen så mycket det går pengamässigt, och i vissa fall kanske insett att vi måste backa ner. Det är ju flera lag som gick back förra säsongen. Och då är det ju som gjort för att köra in yngre killar. Och ja, jag tror att det är andra lag som jobbar så också, mer eller mindre. Men vi tycker vi har fått till en väldigt bra linje där.
Fru Veronica nämnde du, gifta sedan 2004 sa du också. Vad arbetar hon med?
Hon jobbar med kaffe. Hon jobbar på en firma som heter First Impression Company. Eller kaffe kanske är fel att säga. De levererar hela kaffe och alltså upplevelsen som du får på ett företag, som när du ska ha en rast eller när du kommer dit, alltså mottagande, du får en kopp fräsch kaffe, du får fina tillbehör, du blir trevligt mod, de utbildar receptionister och så vidare, de gör, arrangerar event. Så det är vad hon håller på med.
Vad sa du?
Vad sa du?
Fortsätt.
Nej, jag ska bara säga det. Hon har bra tålamod med mig.
Tycker det är skönt när du är borta och reser. Ja,
ibland tror jag. Ja, hon är självgående, det är jätteskönt.
Och så har du en son, Filip,
ja,
som spelar hockey i Nacka.
Ja, 05, 10 år gammal.
Ja,
kör på i Nackas 05.
Hur ser det ut? Hur engagerad är du i Filips hockey?
Jag var med lite som tränare första åren. Nu har vi fått en extern tränare, nu är jag inte med. Är jag hemma så kan jag vara med. Och känner att jag har lite att tillföra på isen och så där. Det är unga killar, man ska ju vägleda dem lite. Han är lagom intresserad. Han är inte fanatisk som vissa lagpolare är, men han tycker att det är kul.
Mm.
Men det är fotboll på sommaren och hockey på vintern.
Det är inte så att han ser pappa hålla på med ishockey hela tiden, så han tänker, nej, det där var...
Alltså, han känner igen Detroit-märket, men han har inte varit... Alltså, flera av hans polare har ju berättat då och visat Datsyuk-grejer. Så tar det något år så kommer han och frågar, pappa, spelar den där Datsyuk i Detroit? Frågar han då. Så att han, nu börjar han bli medveten.
Jag och pappa var där i Ryssland redan.
Nej, men han var med. Vi har faktiskt, draften var i Florida i somras. Och då var Veronica och Filip med. Och då var de med och kollade på själva draften. Så hans stora mål nu, det är väl att plugga bra engelska. För han vill vara en sån här löpare nere vid draftbordet.
Jaha, det
är
han. Det gillar han.
Ja. För det var några killar där och Chris Drapers son bland annat var med.
Ja.
Och så det är hans nya liksom. Inom det här 2-3-4 år så vill han vara där nere.
Helt steg i taget. Håkan, vilken är den bästa målvakt du draftat? Som du varit med och draftat?
Ja, som jag själv har draftat från Europa, det är väl Stefan Liv. Så det är väl... Vi har ju draftat några mål som har blivit NHL-spelare, men de är ju nordamerikaner. Ja, det där är, det är jätteintressant. Det är... Vi har inte draftat så många mål som från Europa.
Nej. Stefan Liv var ju...
Ja, han var ju någon slags kampboll. Vi ser ju nu hur vissa killar åker över, kommer hem, blir bättre, åker över igen. Ska inte säga att han var NHL-målis, men han hade ju ganska bra, stundtals rätt så bra. Så att,
och karisma.
Hade väl någon chans, ja. Men det har ju varit en vit fläck för mig, höll jag på sig. Det är jätteintressant.
Bästa back, Lidström var ju Rockström, mannen bakom då i den här fantastiska 89-draften.
Ja, den är svårslagen.
Den är bästa back, är det Kronvall?
Ja, det är det ju.
Ja.
Det får jag ju säga.
Ja.
Det är inte, alltså, Jonte är ju jättebra också, men Kronvall är ju, ja, det är Kronvall.
Och så bästa forward, Holmström var ju den första. Är den första den bästa? Eller var Datsuk ligger där, Zetterberg ligger där alltså, ja.
Ja, alltså... Holmström är Holmström, det är den första.
Ja.
Otroligt skön människa. Det är ju de andra också, men ja, det är nog speciellt med Holmström. Det är ju såklart, just med tanke på den han blev i förhållande till den han var. Det var ju alltså scouter som, det var en scout som uttryckte sig som så att det är ju konstigt att vi draftar sådana som Holmström när inte ens de bra killarna kan bli NHL-spelare. Så att, och där bevisar han ju honom verkligen fel, va. Så att han är ju speciell. Zäta är ju speciell på sitt sätt. Kapten och allt vad det är. Datsyuk är ju den mest underhållande spelaren. Det är han ju. Det är ju inget snack om. Han är väl en av de mest underhållande i världen. Så att det är inte bara hos oss. Eller de jag har draftat. Han är ju ett absolut världsklass. När han håller igång.
Och du fick ta ut en femma då. Under din tid som du kan se då. En femma med Håkans All-Star Team med målvakt. Du får välja från alla lag. Nu kom det lite på uppstuds här, Håkan, så jag pratar lite så du får tänka.
Om de jag har draftat.
Ja, du får ta alla. Du får ta överlag.
Ja, inte Detroit.
Nej,
alltså,
nej, du får ta både och. Du kan få börja värma upp i Detroit, så får du ta ett världslag sen.
Detroit, det får väl bli de där tre. Datsyuk, Zetterberg, Holmström.
Ja.
De lirade ihop under en period där och var väl nästan bäst i NHL under en period. Och hade genomsnitt, var det någon som hade räknat ut, 165 draftade i genomsnitt, eller 195 eller vad det var. Och sen är det väl... Det är väl Kronvall och Jonte på backen då. Av Detroit-killarna. Och Liv i mål skulle jag tro. Av de av europeerna.
Och du tar ett större grepp då?
Det är ju... Vad är de bästa vi har haft? Det är ju, det måste ju vara... Menar du alla tider också?
Ja, eller? Alla tider.
Lidström och Salming liksom, på
Lidström
backen.
Och Salming, det är ju svårslaget. Vem vill du ha som målvakt då?
Ja, det är väl Henke.
Det är Henke.
Ja.
Ja.
Och längst fram är det väl Foppa, Sudden och Zäta kanske.
Mm. Ja, det är svensklaget som är där. Ja. Om du fick ta något världslag då, om du tar alla nationaliteter. Ja. Jag brukar alltid fråga dem som har lirat, Näslund och Sandström, Lemieux eller Gretzky och så. Ja. Alltså, det finns ju
då får ju någon av dem makas ut på kanten.
Ja.
Men det är ju Lemieux, Gretzky och världslag kanske. Lemieux, Gretzky och Iceman.
Iceman, jag tänkte det.
Man är lite hjärta där.
Ja.
Och backarna är väl förmodligen Bobby Orr och Lidas kanske.
Mm. Ja, det är Norris.
Ja. Ja, så du bara dånar om det.
Och bästa målvakt genom alla tider då? Säg inte Ken Holland nu.
Tufft. Kanske Hasek när han var som vassast.
Mm.
Då verkar han vara omöjlig.
Ja,
Brodör kanske, ja. Men ja, jag säger Hasek då.
Hasek är ett annat exempel på en spelare som ni tog till Detroit sent i åren och fick lite fart på karriären där. Fick vara med och vinna.
Härlig, speciell snubbe också. Härlig, måste jag säga.
Håkan, är det något som jag inte har tagit upp som jag bör ta upp? Har du chansen?
Vad kan det vara? Vi har pratat lite om hockey från början till slut, karriären. Nej, jag kommer inte på något direkt.
Nej.
Vi har nämnt fiske såklart, familjen.
Ja.
Frölunda.
Ja.
Det är kul, det är spännande att vara med.
Ja.
Jättekul. Nej,
ja.
Ingen stor grej. Har du något?
Nej,
ingen liten från sidan.
Hur många svenskar kommer i första runda nästa år, tror du? Är det en bra årgång på gång? Eller är det...
Mellan det som.
Ja.
Tre säger jag då.
Tre, ja. Vi får se.
Ja.
Tack Håkan.
Tack själv.
Tack
själv. Tack för att jag fick komma.
Tack för att du lyssnade. Det går utmärkt att ha synpunkter, förslag på gäster och annat. Och då kommer du i kontakt med mig via Twitter Niklas_Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.